Juridisk och spelsnack avsnitt 533. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
Goddagens.
Och Oliver.
Goddagens.
Inget namn? Igen.
Astrid. Hej.
Astrid. Astrid är ett väldigt fint namn faktiskt.
Ja, det är det.
Jag kände en Astrid när jag gick i gymnasiet.
Var det ett svin?
Nej. Nej, hon var snäll. Det var en bekant till en bekant, så att alltså, vi träffades kanske dussin gånger under 4 år eller någonting. Men hon var schysst.
Men hur är det din första fråga, Jimmy?
Därför att jag har alltid tänkt att jag har alltid gillat Agnes som namn, men det är bara att Amanda kände ett svin som heter Agnes, så att det liksom är så. Därför undrar jag, är liksom Astrid ett besudlat namn i dina öron, eller är det liksom OK?
Nej, alltså jag tror att vi svenskar, när vi hör ordet Astrid, tänker vi väl på Lindgren, antar jag.
Det slog mig inte förrän nu, men ja.
Alla utan du.
Ja, men finsk.
Alltså, du är så svensk som man kan bli.
Ja, precis. Sverigedemokrat, etc. Jag är inte sverigedemokrat, för nya lyssnare, bara för att ni ska veta det.
Nej, fuck yes, du.
Klipp bort det där.
Det är lugnt. Jag skojar bara. Jag är inte sverigedemokrat. Men jag är inte svensk. Det här har vi faktiskt pratat om. Nej, det här har vi pratat om i podden förut. Det här med att eftersom jag är ju född i Sverige med uppfostrad finska föräldrar, så jag är inte svensk, men jag är heller inte finsk. För jag känner mig inte finsk. Men jag är heller inte svensk i den meningen liksom att man har helt samma referensramar.
Alltså, och du har faktiskt varit finsk medborgare längre än svensk.
Vad sa du nu?
Du har ju faktiskt varit finsk medborgare längre än svensk.
Ja, men så är det. Men jag är uppvuxen och jag har bott hela mitt liv i Sverige. Men
vad är det för referensramar du pratar om? Liksom,
alltså,
vad
det finns en term som jag inte minns nu. Det här pratade vi om förra året när vi spelade Venba, tror jag.
Ja, det gjorde vi.
Men det här att det finns liksom en slitning, en psykologisk slitning kan man nästan säga, när man har föräldrar som inte hör till liksom. För att mina föräldrar är uppvuxna i Finland och har bott där liksom hela sina liv. Och så kommer de till Sverige och skaffar barn. Och sen så har du liksom att du blir svensk i det avseendet när du liksom går i skolan. Och liksom du har svenska kompisar och de har liksom svenska kulturella referenser. Men sen är du hemma där det är finskt. Så som inte liksom helt svensk. Så du, liksom, du har ena benet liksom i finska kulturella referenser, så har du ena benet i svenska. Så du liksom, men du är inte varken finsk eller svensk.
Och samtidigt båda.
Vilket jag till exempel frågade mig om jag är svensk, säger att nej, jag är finsk. Men skulle jag vara i Finland och fråga om jag är finsk, så är jag inte finsk heller. På grund av det. Och det kan bli en liten slitning.
Ja, men alltså, okej. Okay. Men liksom, typ, om man snackar typ kulturella. Så, alltså det är inte så att dina föräldrar är typ Amazonas native.
Nej, men
som såg en liksom osthyvel för första gången de var 40. Och sen
nej,
50.
Men det spelar liksom ingen roll, för att det är små skillnader, för att du liksom, det är små skillnader. Och det är liksom, det var inte förrän jag fick höra, jag hade en lärare i engelskan på universitetet som var liksom så här att, ja men han var från Bulgarien, tror jag, från början. Och sen hade han bott i Storbritannien och nu bodde han i Sverige, och han sa liksom att han är liksom inte, han känner sig, alltså han säger ju att han är liksom från Bulgarien. Men ska han åka dit nu till exempel, så är det inte alls som han kom ihåg det, typ. Vilket gör att han liksom,
nej,
hör inte hemma
har,
där.
Han har i alla fall varit i Bulgarien.
Han hör inte hemma där. Och han hör inte riktigt hemma i Storbritannien, för att folk vet att han inte är från Storbritannien. Och han hör inte hemma i Sverige, för att han är liksom inte. Så att, ja. Och jag hade aldrig tänkt på det så. För det liksom blir typ en, det blir typ en intern stress som är svår att sätta fingret på. Även om jag inte säger att jag mår så dåligt över det. Men det, man kan känna av det ibland. Ja, jag har varit i Finland. Jag har ju släkt i Finland.
Hur länge sedan var du i Finland?
Ja, nu är det länge sedan jag var i Finland. Det är säkert över 10 år sedan. Jag tror sist jag var i Finland var när jag var på min morfars begravning. Och det måste ha varit 2012.
Mm. Men du har ju tävlat massvis i Finland också.
Ja, jag har tävlat. Vi tävlar ganska mycket i Finland till den grad att jag kunde förstå finska till viss del. Även om jag inte kan prata språket.
när du gick om någon och de skrek vitt upp Herkel efter dig, då fattade du vad de
förstår jag, även att jag inte förstår orden.
Nej, men det var ju ganska kul där, för att, liksom, att när vi åkte dit och tävlade så tänkte de att vi är dumma svenskar, men mina föräldrar kan ju finska. Men det var många gånger då liksom så här typ att men det var lättare att låtsas att man inte kunde finska och så hörde man liksom prata skit.
Ja.
Det var dumma svenskarna fattade ingenting och de bara säger ja okej.
Okay. Jag har varit i Finland 2 gånger tror jag.
Grattis.
Tack.
Har du varit i Finland någon gång, Oliver?
Nej. Nope.
Nej, det är ju svårare att åka till Finland från västkusten än vad det är när man bor liksom i Stockholmsområdet.
Ja.
För där liksom, det går ju kryssningsfartyg liksom. Alltså det är enkelt att hoppa på en kryssning. Och det är ganska billigt att köpa en kryssningsbiljett.
Ja visst. Jag tror att jag,
jag var i Mumindalen båda gångerna när jag var där.
Jag har aldrig varit i Mumindalen här.
Det är mysigt.
Nej, det är säkert. Men vi ska inte prata om massa länder och skit. Som vi brukar göra.
Nej.
Utan vi ska ju prata om spel. Och jag tänkte att vi börjar egentligen med en fråga. Ja, oh, gud. Vet du. Att någon har klickat in på podden Spelsnack. De bara, men jag ville veta om stryktipset. Det finns ju faktiskt någon... Nej, vi har ju domänen spelsnack.com. Men jag tror att om vi ville ha spelsnack.se så var det då typ en betting-site för fotboll typ.
Mm.
Jag vet inte vad spelsnack.se är idag. Men om ni vill gå in och kolla på vår hemsida så är det spelsnack.com. Men vi fick in en fråga tidigare i veckan från Jeremia. Och jag tänkte att vi börjar där denna veckan. Och Jeremia frågar så här. Vilka är era föredragna vapen samt varför? Både sett till närstrid och avstånd. Kanske har ni några spel i åtanke att nämna som gör sagda vapen rättvisa?
Det är en svår fråga att besvara på om man inte heter Amanda, där svaret är närstrid svärd och på långt avstånd kasta svärd.
Så Amanda, nu
kan aldrig spela Smash utan att ha en svärdnisse.
Stämmer detta påstående, Amanda?
Alltså det är inte långt ifrån sanningen. Jag föredrar ju verkligen att spela svärd och precis som Oliver säger att när jag spelar något av Super Smash-spelen så väljer jag generellt sett en karaktär som har svärd. Och min favoritkaraktär där är ju Marth. Men jag tror att andra vapen som jag gärna tar till när det gäller att faktiskt strida på distans så är det framförallt pilbåge. Jag tänker ju på Horizon till exempel där åtminstone i Forbidden West så var det lite klurigt att ta sig an alla fiender i närstrid för att de attackerade gång på gång på gång. Och det kändes som att de hade modifierat den artificiella intelligensen i fienderna på så vis att de gav en liksom aldrig utrymme, aldrig någon paus. Så när jag faktiskt i första spelet använde pilbågen en hel del så var det typ ingenting i relation till hur mycket jag använder det i uppföljaren.
Varför svärd?
Och jag vet inte. Alltså jag tycker att det är jätteroligt att spela med svärd. Det finns ju en form av tillfredsställelse där med svärdsvingandet. Jag tycker ändå att svärd har ju så olika tyngd. Om vi tar Rise of the Ronin till exempel när man spelar med en katana eller en odachi eller liknande så blir det ju ganska tydligt att de har väldigt olika karaktär även att det liksom är samma vapenkategori så att säga. Det är ju jättestor skillnad i relation till om man spelar med ett stort svärd liksom som man kanske ser mer i västerländska spel och liknande. Så det har ju liksom väldigt tydligt sin karaktär men jag tror liksom att själva svärdsvingandet i sig har verkligen någonting som tilltalar mig.
Mm. Jag kommer att fastna för svärd i just Smash.
Jag vet inte. Alltså jag tror att det handlar mycket om i det fallet att jag är så otroligt dålig på spel att jag behöver liksom det här lilla avståndet som svärdet kan ge. Man får liksom lite bättre räckvidd och kan liksom kanske mula sin fiende på ett lite mer fiffigt sätt. Man behöver inte gå in lika nära i striden utan man kan sitta där och trycka in sitt B och vänta på att ett svin kommer emot den och sen bara släppa.
Mm. Vad har du för ditt vapen då, Oliver?
Ja, jag kan inte svara på detta egentligen. Jag, alltså det beror helt och hållet på vad jag spelar.
Ja, men du får tänka så här, det ultimata närstridsvapnet. Liksom du tänker, så jag tänker så här, oh, vad är ditt favoritnärstidsvapen? Vad skulle du liksom då komma
ett tänka på? Ett avsågat hagelgevär. Vet du, supershotgun i Doom. Alltså, jag lättare att peka på specifika vapen liksom, som jag gillar. Så, supershotgun i Doom är en grej. Lansen i Gears of War är en annan.
Mm. För det första jag tänkte på när du sa avsågat shotgun var sawed off shotgun i Gears of War 3 och hur jävla äckligt det var i början. Och för de som inte vet, eller för de som inte vet, jag tror att många, de flesta som lyssnar på den här podden är faktiskt i vår åldersgrupp, så att det är inte som att folk inte vet, men när Gears 3 släpptes så hade de, för att det som är heligt i Gears-serien överlag, det är liksom huvudshotgunen som är gnashen då. Och den får man inte röra, och du får absolut inte ha ett annat vapen som kan mäta sig med det vapnet, för då är spelet trasigt, enligt många.
Ja, men den dominerade.
Ja, precis. Och då kommer ju den här sawed off shotgun som du skjuter. Den kunde skjuta två skott, va? Eller kunde den bara skjuta ett skott? Den kunde bara skjuta ett skott. Och den hade sån jäkla...
båda pipor på en gång.
Och den hade sån jäkla bredd. Alltså den sköt väldigt brett. Och det behövde inte vara allt för nära för att den liksom skulle verkligen köra slarvsylt av någon. Och det äckligaste med den här shotgun var det att man såg att någon kom, alltså en person som du inte hade sett överhuvudtaget, helt plötsligt kommer fram och man ser vilken målmedvetenhet den här personen springer med, och man vet att okej, den där har en sawed-off shotgun, kommer fram, lossar av det där jävla skottet, man dör ju såklart, alltså du ligger ju som köttfärs på marken, men då har du också en kamera som följer efter fienden som nyss dödade dig, och man ser hur jävla riktigt så här, ingen ryggrad och springer och laddar om den här vapnet samtidigt och springer igenom sig.
Det tar så lång tid
att ladda om det var det jag tänkte på. Men supershotgun från Doom.
Supershotgun från Doom. Specifikt från Doom Eternal, för den har en meat hook på sig som man kan dra sig till fienden. Vilket är väldigt väldigt fiffigt när man behöver vara nära sina fiender. Och som sagt, Lansen, en assault rifle med en motorsåg på, det blir liksom inte mycket coolare än så. Magnumen i Halo, första Halo, alltså så trasig att den dödar en hunter på ett skott. Så när jag tänker på liksom så vapen jag gillar, så jag får upp liksom bilder av ikoniska vapen i huvudet, energisvärdet i Halo. Master Sword, jag vet inte. Alltså,
Master Sword.
Det är inte ett vapen som är, åh fan vad roligt det är att spela med Master Sword jämfört med alla andra vapen i Zelda-serien. Men
det är kul, alltså svärd är ju roligt. För jag är väl också även där, tycker att svärd är kul. Alltså typ om man spelar ett fantasy-RPG till exempel, eller något sånt, så då viktar man, alltså jag kör ju hellre någon med svärd än att spela magi till exempel.
Ja.
Och jag är heller inte så här typ att jag kör det liksom tyngsta svärdet. Om man tar typ från software-spelen så väljer inte jag liksom, alltså jag gillar att discha ut skada, men jag vill inte vara tung och klumpig, så jag tar ju inte de största svärden heller, utan man håller sig till liksom enhanda svärd, kan man väl säga.
Det är då man tar det tyngsta vapnet, men klär sig helt naken så man liksom balanserar ut det, så man kan hoppa runt som en liten kanin.
Ja men jag suger på att inte bli träffad, så att det är liksom, jag behöver också tåla lite stryk.
Jag brukar också i soulspelen, så brukar jag dra mig mer åt liksom snabbare vapen, så dexterity är det jag oftast kör. Men nu har jag börjat om på Elden Ring, för att jag märkte att när jag liksom började tänka okej, jag ska mentalt göra mig redo för Shadow of the Earth Tree, så tänkte jag okej, jag måste hoppa in på min sparfil och se liksom ifall allting är som det ska, och så såg jag att jag hade startat New Game Plus. Och man kommer inte kunna starta expansionen direkt från början, utan det måste komma till en viss punkt. Och då kände jag, då kan jag lika gärna liksom börja om, för att jag har ju typ glömt allt ändå. Och då är det roligare också att testa någonting helt nytt. Så förra gången spelade jag Dexterity och Faith, och den här gången, nej, Dexterity och är det Intelligence som är Sorceries? Jag vet inte. Och den här gången blir det Strength och Faith. Fan vad bra det spelet är. Alltså den lättaste 10 av 10 på typ de senaste 5 åren. Hur enkelt som helst.
Och jag har ju inte varit på New Game Plus, så att jag kan fortsätta med mitt
Ja, men det var det jag hade hoppats.
Svärdande. Men alltså, finns det inte olika sparfiler i Elden Ring att du bara kan välja en annan? Eller liksom, är det att gå in i New Game Plus och bara, nu är du körd?
Du kan ha olika karaktärer, men ifall du tar sista bossen med din karaktär och sen trycker på load igen, så börjar du på New Game Plus.
Va?
Ja, och det är därför, för att få de här tre olika sluten för Platinum, var man ju tvungen att backa upp sin sparfil på molnet. Och sen göra ett slut och sen ladda ner från cloud för att liksom komma tillbaka till innan bossen och göra annorlunda. Och det var det jag hoppades på, att jag skulle ha min gamla sån här pre-final boss-sparfil lagrad på molnet, men jag har inte det av någon anledning, så jag måste ha raderat den när jag hade tagit Platinum.
Jag måste fan kolla det också ju. Det. För då har jag ju också New Game Plus. För jag har ju tagit sista bossen.
Ja, men alltså, Martin sa ju det, att ett alternativ är att, alltså, okej, kör New Game Plus och bara ta det till den punkten som det behöver vara för expansionen. Men jag vet också att för varje gång, alltså New Game Plus, så blir ju fienderna tuffare. De tål mer.
Sånt jävla skitargument. Men åh, fy fan vad jobbigt. Om Xbox brukar ju, nej. Xbox laddar ju upp det jävla spar, så att jag är förmodligen också på New Game Plus då ju.
Kolla.
Varför kan man inte bara börja innan sista bossen och fortsätta?
Det är inte så det är upplagt.
Ja, jag måste börja spelet offline för att se vart jag är någonstans.
Jimmy lyckas med konststycket att se kränkt och ängslig.
Ja, men så här,
gång.
Jag vill inte köra om så långt.
Nej, men det är ju ändå liksom ett 100 timmar plus spel.
Ja, och inte nog med det. Jag var också den enda personen som köpte det på Xbox, så jag kan liksom inte ha någon kompis som dragplåster, eller?
Nej.
När alla andra satt och typ klarade Malenia och bara, vi kan hjälpa varandra, satt jag där själv och försökte leta random tjommar online.
Måste
jag köra om så mycket, så kommer jag inte orka köra dels.
Nej, jag kommer köra DLC. Det ska fan se till. Vi har till augusti på oss.
Augusti? Det släpps ju slutet av juni.
Gör det?
Det är bara några veckor kvar.
What?
Det är typ 21 juni eller vad det är. Det är liksom inte alls långt ifrån.
Driver med mig.
Nej.
Det är mindre än en månad kvar i alla fall.
Nu fick jag ju typ stress på slag. Nu måste jag ju kolla upp det här. Så att jag liksom... Jag är ju
Gud,
så
jag tänkte att... Ja, men jag kan... För jag liksom... Jag har börjat lite löst och tänkte, jag har ju spelat mycket mer Final Fantasy Rebirth än vi har spelat Elden Ring senast, för att jag bara, alltså det här spelet kan fan suga min balle, jag hatar det, jag vill bara bli färdig med det.
Du kanske tänker på ditt blivande favoritspel Black Myth Wukong som släpps den 20/8, Oliver?
Men det kanske är, det är fan 21, helvete!
Alltså,
jag börjar svettas här också. Jag bara tänker så här, tänk om min sparfil är fakt, så jag börjar på New Game Plus. Jag trodde det var så här att man fick välja New Game Plus, annars så får du bara börja innan sista bossen.
Jag har tänkt att jag har flera månader på mig. Oh shit.
Jag har till och med bokat den här dyra specialutgåvan också, som man får den här statyn.
Jaha.
Ja, så ska du inte spela här nu då.
Nej, men nu måste jag kolla upp det här. Jag får... Varför gör de så här? För jag kommer ihåg när jag skulle spela DLC till Bloodborne, då behövde jag också köra en jävla lång bit.
Ja, alltså. Just Bloodborne, ja.
Och då hade jag ändå Emma och Robin som hjälpte till. Nu är jag själv.
Ja, det är klart du är pro-gamer.
Kan jag ju springa och hämta den här Rivers of Blood, så jag kan ha Bleed. Det var ju buggat när jag skulle göra det.
Det finns gott om sådana här liksom... Prepare for Shadow of the Earth Tree guider på YouTube. Bara gå hit, ta den, gå hit, ta den, gå hit, ta den, och sen så är du färdig typ.
Fast jag vill ju fortsätta med min gubbe. Och jag vill inte göra New Game Plus. Jag behöver inte ha det svårare. För då kommer säkert någon sån här YouTube-ban. Alla ni som kör det här på New Game Plus, vet du hur jävla svårt det är för er nu? Och då sitter man där och bara så här, det här är mitt liv nu.
Jag vet inte hur mycket svårare det blir dock.
Inte jag heller, men jag kan ju tänka mig att den jävla... Om vi tänker så här. Malenia var staty för förra spelet. Det var den vidrigaste bossen i det spelet, utan tvekan. Och så har vi den andra muppen nu som är staty. Hur svår är inte den var? Jag orkar inte ha det för svårt. Så att, ja.
Okej, vissa på Reddit säger att New Game Plus is a breeze.
Ja, men man ska inte lyssna på dem på det. Jag såg en Twitter-post, någon också så här typ From Software-veteraner som typ sa att nej, man ska inte levla Vigor i början för det är waste. Det är bara att inte bli träffad. Sånt kan man inte lyssna. Man kan inte lyssna på sådana som det enda de spelar från software-spel. Jag behöver ha noobs perspektiv.
Man drog här... mitt.
Om du vill inte spela Elden Ring.
Inte än i alla fall.
Nej, så det kan man inte ta något tips av. Du vet ju inte vad du pratar om. Du kommer med lika dåliga advice som det här. Levla inte Vigor. Man bara, jo. Alltså jag hade inte lyssnat på någon som inte säger levla Vigor. Det är typ det första jag levlar. Det är liksom så här, jag behöver mycket HP för jag vet att jag kommer bli träffad.
Mitt tips, levla allt. Ja. Nu.
Så att, ja men okej. Okay. Långdistansvapen då, Oliver?
Slangbälla.
Nej, men jag har ingen liksom. Alltså, en assault rifle kan kännas bra ifall den är bra designad. En sniper kan kännas bra ifall den är bra. Snipern i Halo är skön. Snipern i Gears of War eller god när man får headshots, för det blir liksom som någon som har tagit en hammare mot en vattenmelon eller någonting, jag vill säga. Splott. Kloff. Mm. Så nej, jag har ingen särskild typ av favoritvapen. Det är, alltså, alla sorters vapen kan kännas bra när de är liksom i rätt spel, rätt designade och rätt kontext.
Mm. Ja, jag gillar ju, alltså jag måste ju, alltså när det kommer till närdistans så tycker jag ju faktiskt att, alltså det är shotgunen i närdistans, säger man. Närdistans, närstrid.
Ja.
Närstridsvapen så tycker jag faktiskt shotgunen i Halo är också skitnice, men det beror på vilket Halo i och för sig. Typ Halo 5. Där var shotgunen jävligt nice, vill jag minnas. Men shotgunen i Gears är ju liksom, den känns ju ganska ikonisk.
Det blir liksom bara ett köttigt liksom stoft.
Ja, och det är verkligen så här, ja, när man verkligen träffar känner man sig bara, nu gjorde jag bra ifrån mig. Och så dör man av den och känner man att nu dog jag jävligt hårt. Men jag gillar verkligen shotgun i Gears.
Mm.
Men samtidigt, jag gillar svärd också. Alltså man tänker typ, alltså man spelar, men typ, alltså typ svärdet i Sekiro är liksom, men det beror också mycket på hela det spelet och hur det är utformat med svärdet som gör att det känns bra att använda det.
Jag tycker bara fråga en grej nu och ni måste slänga ur det första ni kommer på.
Ja.
Spelhistoriens bästa svärd. Go.
Oj, Buster Sword.
Då måste jag säga Marth och hans rapir.
Är du då, Oliver?
Jag tror, när jag kom på frågan själv, så dit min hjärna gick först var Neros svärd i Devil May Cry. Du vet.
Ja, men den är häftig. Men alltså, och anledningen till att jag säger Buster Sword, det är ett, för att Buster Sword är egentligen, det ser så simpelt ut, men det är också så här väldigt in your face. Det är en jävla stor betongklump ser ut som.
Ja, det ser helt...
Alltså, det är alltså, häftigt.
Det ser hilarious ut, men det är ju, alltså förmodligen, i alla fall för mig då, som är relativt Final Fantasy noob, så är det ju det mest ikoniska liksom Final Fantasy-vapnet.
Mm. Jag kan liksom inte, om du ska säga så här, säg ett annat Final Fantasy-svärd, så kommer jag liksom inte på någonting, utan det är ju liksom det svärdet.
Brukar det finnas något som heter typ Ultima Weapon eller något sånt där? Men
ja, det finns
det ju
säkert
som
massa.
Det känns som att det är olika designs liksom, för varje spel.
Ja.
Buster Sword.
Ja, men det är liksom, och det är just också man tänker på den här bilden liksom när Cloud står och tittar mot reaktorn i
Midgar.
I Midgar, och så har han det jävla svärdet på ryggen som är typ 3 gånger så stort som han själv.
Mm. Ja,
sen gillar jag för sig Monadon också från Xenoblade 1. Det är också rätt så cool med så här energi i mitten och typ så här, skickar ut en ljusstråle. Sen så måste man också, när man kommer till svärd, så måste man ändå också nämna att ljussvärdet från Star Wars.
Jag skulle precis säga, alltså nu när vi börjar prata om det här med energisvärd och grejer, alltså det är få grejer som står tå med bara en gammal hedlig ljussabel.
Och att deflektera ett skott.
Ja,
som kommer från en fiende och skjuter tillbaka det till aset. Man blir så nöjd.
Inte bara hur det ser ut, utan
kan man säga
hur det
reflektera.
Låter.
Nu kan man det, varsågod.
Ja, hur det låter, ja.
hur det låter.
Hur det låter.
Vroom, vroom, vroom. Alltså det är typ en av de mest liksom ikoniska ljuddesign grejerna i popkulturhistoria. Det är, ja, okej, det är mitt svar, ljudsabel.
Och det måste man ändå ge liksom, och det är lite att fuska med tanke på att det inte är ett spel. Det kommer egentligen grunden från film, men det är få spel där ljussabeln inte har känts bra att använda heller. Liksom, jag tänker att man spelar Jedi Knight, Jedi Outcast 2?
Jedi Knight 2, Jedi Outcast.
Ja, så heter det. Ja, men vem håller koll? för det var ju första Star Wars-spelet jag spelade på GameCube. Och jag och Robin spelade ganska mycket. Och liksom redan där kändes det ju riktigt, riktigt bra.
Ja, det känns asbra för den tiden liksom.
Ja, och det måste man ändå ge också Star Wars att ljuddesignen i Star Wars överlag är jävligt bra. Alltså allt från att man skjuter liksom laserpuffror till liksom hur det deflektar och allting, hur det låter. Det är ju bara hur nice som helst. Ja, precis. Så att det är faktiskt väldigt häftigt. Och när det kommer liksom mer till långdistansvapen för mig då, så att ge mig en riktigt bra LMG i Battlefield där man kan bara spruta ut hur mycket kulor som helst.
Ska det vara med bipod på?
Med bipod på. Ja, det var ju så. Alltså, bipoden har aldrig varit bättre än i Battlefield 3. För det blev väldigt stor skillnad när man liksom la sig ner och hade dem till hjälp. Sen har det inte varit lika bra. Ja, precis. Hur nice som helst. Men jag kommer ihåg att när jag spelade Battlefield 5 och man körde supportklass där och hade en LMG. Alltså, jag var typ ostoppbar. Alltså, jag skulle säga att jag är relativt bra för Battlefield. Ja, men min KD har nog aldrig varit bättre än i Battlefield 5. Och jag spelade väldigt mycket med Robin. Och han bara, jag förstår inte hur du gör. För att jag ofta gick i de matcherna. Jag kunde ha 50-60 kills. Och kanske typ inte ens dött 10 gånger.
Ja.
För att man la sig typ på den jävla franska bybanan. Liksom. Man la sig någonstans där i leran. Och folk bara välde ut på den jävla huvudgatan. Och jag bara såhär. Alltså det var liksom helt. Jag kan liksom själv inte ens tro att det hände.
Vad är ert favoritvapen då? Om vi liksom inte går till de klassiska vapnen utan kanske något knasigt påhittat i till exempel då superhjältespel eller liknande.
Leviathan Axe. Både Leviathan Axe och Blaze of Chaos är två god-tier god-tier vapen. Påhittat.
Jag gillar Gears himla mycket, men jag måste säga länsen med motorsågen, den är liksom, om man tänker sig ett bra vapen så tänker jag liksom där, alltså att bara så här, sätta en motorsåg på liksom ett assault rifle, det liksom känns ju bara konstigt.
Det är en bra idé. Och det är samma som att sätta en dieselmotor i ett svärd, det är också en bra idé. Liksom.
Ja. För det är jävligt nice att såga monster i Gears alltså.
Ja, det är det.
Det är många gånger man har tagit dumma beslut bara för att man ska kunna få såga.
Ja.
Och även i multiplayer. Liksom att har man chans att såga någon, då är det svårt att inte göra det.
Det är det bästa sättet att döda någon i Gears multiplayer.
Ja, för man var så här att se nu hur liksom, jag har verkligen satt mig i en situation där jag är väldigt utelämnad när jag sågar någon. Men jag tog det för att få göra det.
Men det är värt
för att citera din pappa Jimmy. Du måste såga!
Ja, verkligen. Ja, men det är så jävla nice att såga. Det är lite som när man knivade i Battlefield Bad Company 2 och man fick någons dog tag.
Mm. Som en liten memorabilia.
Mm. Det var liksom bara så att jag tog den här dog taggen från mig, så nu är det liksom. Nu är jag liksom. Det här har jag nu i min samling för att jag liksom typ var ouppmärksam.
Du då, Amanda?
Alltså jag gillar ju också Blades of Chaos faktiskt, nu när du säger det, Oliver. Det är ju liksom svärd som man kastar.
Ja, i princip.
Men alltså jag är ju väldigt svag för alla sorters fusionsgranater och liknande i Ratchet.
Ja,
det är något väldigt tillfredsställande över smällen.
Ratchet har många bra vapen.
Man bara liksom ser hur den träffar, smäller, fienden mulas och sen så kommer alla muttrar.
Undrar om inte den Groovitron är typ det dyraste vapnet i Ratchet historia att utveckla, för att det gör liksom att animatörerna helt plötsligt måste animera unika dansanimationer för varenda liten fiende i spelet.
Ja, men precis. Den gör ju liksom att fienderna stannar upp så att man kan anfalla dem helt obehindrat. Det är fint, är det?
Mm.
Sen när det kommer liksom till unika skjutvapen så finns det ju faktiskt det här vapnet i Fallout som skjuter atombomber.
Ja, mini-nukes typ.
Mm. Vilket också
jag har sett folk som har moddat det där och liksom skickar iväg typ 400 på samma gång. Och PC:n bara smälter.
Ja. Ja, men det finns många roliga vapen.
Det finns massor av roliga vapen.
Tack Jeremia för att du ställer den frågan. Det är alltid spännande. Kunna besvara lyssnarnas frågor helt enkelt.
Ett bra namn men... på ett vapen är Hellblade. Det låter ganska badass.
Ja.
Det låter mer badass än Heavenly Sword.
Fick Jimmy härtsmält.
jag bara säger, vad finns det ett svärd som heter Hellblade?
Ja, det första bara... spelet fan. Det åter... Spoilers, det återvänder inte i tvåan. Kanske därför det inte heter Hellblade 2 Senua's Saga eller vad det är, utan det heter Senua's Saga colon Hellblade 2.
Ja, men du och jag har ju spelat Hellblade den här veckan.
Har du klarat den?
Nej. Min ambition var ju att klara det. Men vi var hos dig i lördags och igår hann jag inte riktigt. Och sen så var jag har varit väldigt fängslad av Lorelei and the Laser Eyes som jag också rullade eftertexter på igår.
Mm.
Så att Hellblade har liksom inte prioriterats helt och hållet, men jag har ju nog spelat den 4,5 timme i alla fall, så jag har kommit en bit. Mm. Jag skulle nog säga att jag kanske har kommit halvvägs. Men du har klarat, Oliver.
Jag har klarat det.
Mm. Vad tycker du?
Det är bra, men inte i närheten så bra som jag hade hoppats på.
Varför inte?
Alltså, jag känner i många avseenden tycker jag att det har tagit några steg bakåt jämfört med första spelet. Och som sagt, alltså, varje gång vi har pratat om det här inför, alltså sen de utannonserade uppföljningen i princip, är liksom att jag hoppas att... För första spelet var liksom ett litet spel utvecklat på en väldigt blygsam budget av ett väldigt litet team, och det var imponerande vad de lyckades åstadkomma med de förutsättningarna. Men nu, liksom, nu med Microsofts pengar så tänkte jag liksom, nu kan de sprida ut vingarna lite och liksom ta den här världen och den här karaktären och verkligen göra ett fett liksom äventyr med henne. Och det var inte det att jag ville att det skulle bli en God of War-klon med typ 60 timmars material och massa sidequests och massa cool gear och skit, utan liksom bara ett lite mer omfång i liksom i spelupplevelsen.
Mm.
Och det blev det inte riktigt. Det är ungefär lika långt som första spelet, vilket inte är, alltså det är det minsta problemet för mig. Det tog mig ungefär 7 timmar att klara det, och särskilt eftersom att jag inte har betalat för det. Jag har spelat det med Game Pass liksom. Så att det gjorde mig inte så mycket. Jag kände mig nöjd. Men mycket av den speltiden är bara att gå. Och det är väldigt lite som ska man säga, som aktiverar dig som spelare. Betydligt mindre pussel för det första. Och striderna är liksom ännu mer neddummade än vad de var i första spelet. För att striderna i första spelet är liksom det som många pekar på och säger liksom att det där var liksom förmodligen det som var minst imponerande med det spelet.
Det var svagt.
Och det var väldigt, väldigt bare bones, och det är ännu mer bare bones i alla avseenden utom bara liksom hur det ser ut. För att alltså det ska sägas, där är det liksom sett när det kommer till bara rent teknisk fidelity, så har jag aldrig sett som något som är snyggare än det här spelet. Liksom, bara att liksom titta ner på marken du står på och bara, det där ser ut som en riktig jävla strand jag kollar på. Eller ett riktigt berg. Eller, alltså allting ser... Det var vissa gånger som jag bara, är detta live action nu? Det ser så jävla bra ut. Så verkligen, alltså Unreal 5 som verkligen får visa vad det går för. Och det sträcker sig även till striderna liksom, att det ser verkligen ut som att jag har liksom en filmisk batalj med någon jävel, där alla Senuas svärdsving och pareringar och liksom undanvägningar. Allting ser väldigt, väldigt, väldigt naturligt ut. Då på bekostnad av att det är väldigt liksom regisserat. Hårt regisserat. Du slåss aldrig mot mer än en fiende åt gången, utan du liksom, du slåss mot en fiende och du blockar lite och sen slår du och så får du liksom en snygg men liksom skriptad finisher och sen så kommer nästa fiende och liksom bara det avseendet liksom i första spelet kunde du möta flera fiender på en gång och tvingas liksom välja vart du ska rikta din uppmärksamhet och ibland börjar attackera bakifrån och rösterna sa behind you liksom. Och det existerar inte i det här spelet så att det är liksom ännu mer bare bones än förut.
Ja, och striderna blir ju det avseendet också lite, det finns en annan repetition liksom hur striderna då presenteras. För att, och som sagt, jag är halvvägs in och jag är fortfarande rätt så trött på att en fiende, eftersom man har tagit en fiende så kommer en annan fiende att hoppa på dig på ryggen och så gör man någon volt och sen så slåss man mot den. Och det är bara så att, ja men det här har jag sett otroligt många gånger just nu.
Och det är inte du som gör volten liksom, det är en liksom...
Nej, utan det är liksom det händer. Och jag tycker väl fortfarande att striden i det här spelet är väl också det största problem. För att jag tycker inte att de är speciellt kul. Och jag tyckte inte att striderna var speciellt kul i första spelet heller. Och jag har liksom ingenting egentligen emot strider där du som kan se ganska flashiga ut och det du gör är att du kanske trycker på typ någon knapp liksom bara sådär, liksom att här kommer en fiende jag måste parera, jag trycker på typ den här quick time eventen och så är det liksom klart med tanke på hur filmiskt det är, men nu är det så att okej, men nu ska jag parera eller dodga och som vanligt så har jag också problem med att jag tycker liksom att det är parera, alltså jag tycker att jag behöver vara snabbare på pareringsknappen än när fienden liksom så att nu parerar det slag. Utan jag känner att jag alltid måste vara lite tidigare. Jag får liksom inte riktigt till det så att det ska kännas på ett bra sätt.
Mm.
Och jag blir mer irriterad än att jag tycker att det är kul.
Ja, jag brukar, alltså just det här med parering och sånt brukar komma ganska naturligt för mig. Så att jag tycker att striderna flöt på rätt bra. Och som sagt, de ser jävligt bra ut. Det är bara att man känner också lite att jag har inte så mycket påverkan på liksom hur de här striderna händer. Man kollar typ på en grej som Last of Us som folk säger typ är bara ja, alltså folk som de största liksom naysayersen till Last of Us är att ja, men Naughty Dog gör bara film. Och om man kollar då och jämför med typ en grej som Hellblade där det verkligen är du trycker på X, A och Y och RB liksom. Men det är i princip det du gör och så kollar vi på Last of Us hur den AI:n kan verkligen liksom man kan spela samma encounter i Last of Us 2 tre gånger och få väldigt olika upplevelser bara på liksom hur dynamiskt det är och liksom hur öppna banorna är och så att, och även i pusslen så känner jag också liksom att de var mer kreativa med pusslen i det första spelet än vad de är här. Det känns också som att det fanns fler sektioner med pussel i första spelet än här. Vad det finns mer av här är liksom långa sträckor där du bara går på en rak sträcka och lyssnar på karaktärer som pratar med dig i princip. Så att det är lite
det
som
en walking simulator. Ja, och det behöver inte vara liksom något fel med det. Alltså, det finns ju gott om spel där man liksom spelar med karaktärer som går och pratar med dig. Liksom, men det kan ändå kännas ganska engagerande.
Ja, och det är därför jag säger liksom att jag tycker att det är ett bra spel. För att jag var engagerad i berättelsen. Och som sagt, jag gillar karaktären och jag tycker att Ninja Theory är jävligt duktiga på vad de gör. Så att, som sagt, ja, jag tycker det är bara en gedigen 3 av 5 på Oliver-skalan. Medan jag skulle säga att det första spelet är mer av en 4.
Ja, och jag tror att ett problem blev egentligen när ettan kom så var det också så att det var liksom något som man liksom inte riktigt hade sett förut i sättet som de berättar historien och du hade liksom det här liksom, de här rösterna som liksom pratar till dig hela tiden och du liksom inte riktigt alltså det var något nytt och då faller ju tvåan på det liksom att det här är också mer Hellblade vilket egentligen inte är något konstigt. Alltså jag vet alltså att du hade önskat dig kanske mer av ett actionäventyr, eftersom det första kanske var liksom mer hindrat av budget och liksom det var ett litet team. Ninja Theory är fortfarande ett litet team, de är typ 80 pers, så man ska liksom inte kunna förvänta sig någonting heller som mer liksom åt ett större actionäventyr som liksom tar typ 300 pers att utveckla. Men liksom så här att det blir lite av en återupprepning, för att vi spelar som sen nu och då har de här rösterna som pratar till dig, men du interagerar ju inte riktigt med det heller. Det är inte som att det är inte som att man kan välja liksom att okej, men jag litar inte på vad de här rösterna säger till mig just nu för att det stämmer inte överens hur jag upplever det, eller liksom att jag väljer att jag låter de rösterna guida mig för att de hjälper mig etc. Och sen vet ju inte jag liksom att de kan hjälpa dig, för att de kan liksom peka ut typ så här hemligheter och collectibles och sånt. Och collectibles är ju också en konstig grej i det här spelet. Men det är kanske inte riktigt så de vill porträttera heller liksom det hon upplever, för att det liksom blir felaktigt. För att det är också svårt att använda liksom det här liksom hennes mentala liksom
tillstånd
till att göra det som en spelmässig feature. För det liksom kan ju vara massa problem kring det också.
Ja.
Men liksom såhär... Nej, säger du.
Ja, men jag skulle säga även det med liksom premissen med att här har vi en kvinna som lider av psykos men råkar leva under en tid i mänsklig historia där man inte kunde något om sånt. Och liksom där antagligen det första svaret på det är att ja, men du hör andar, eller liksom du är i kontakt med andevärlden eller någonting. Och det var ju liksom en av de mest spännande grejerna med första spelet, att liksom få lära sig om hennes historia, hennes mamma som också hade samma problem och blev bränd på bål för det. Och hennes pappa som antagoniserade henne och liksom tyckte att du är liksom djävulens barn och bla 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 bla. Du har fått din mors förbannelse, men sen möter hon Dillion som ser det som en gåva och hon liksom börjar bli bekväm med sig själv, men sen berövas av den tryggheten när han blir mördad. Samma liksom intressanta premiss finner vi inte riktigt här. För i första spelet, för det första, så kunde du liksom rationellt förklara alla övernaturliga eller outlandish saker som händer dig med hennes mentala tillstånd.
Mm.
Hon möter ingen annan karaktär under det spelets gång, utan liksom allt är hennes huvud, helt själv med sina villfarelser. Och liksom, så vem vet om någonting man såg i det spelet faktiskt hände på riktigt. Och det är svårare med tvåan, där vi introducerar liksom andra mänskliga karaktärer på hennes resa som till viss del bekräftar vad som händer henne. Och så vi har liksom gått från en karaktärstudie av en person med psykos. Som sagt, under en tid där sådant hade sett som liksom en kontakt med andevärlden snarare än ett kliniskt tillstånd.
Mm.
Och då var det en väldigt unik upplevelse, precis som du sa. Men här presenterar samma person lika mycket som liksom ett mäktigt medium nästan. Snarare än liksom eller lika mycket som en person med mental ohälsa, där slutsatserna som hennes psykos leder henne till har real world liksom implications. Översätts till objektiva sanningar liksom, och sånt som hon inte borde kunna klura ut för egen maskin. Och det är någonting jag har tänkt på ganska mycket. Det kan vara liksom att jag har missat detaljer och sånt som faktiskt förklarade, men hur ska jag säga, jag ska inte spoila någonting som inte sätts i trailers. Men har du inte sett en enda trailer och bara jag vill inte veta någonting, så lite varning händer. Men alltså, det finns ju sekvenser med de här jättarna som vi såg på Game Awards, där hon och ett helt gäng av andra människor går in i en grotta och börjar kasta spjut på den här jätten som sen börjar jaga henne. Och där har vi liksom någonting som inte borde finnas i liksom vår rationella, verkliga värld, men som massor av människor reagerar på. Och man behöver liksom göra ganska långa leaps för att liksom förklara det som att okej, det där är någonting helt annat som inte existerar. Och det är typ, som sagt, hennes psykos som får detta att materialiseras på det här sättet. Det känns som att det var snyggare gjort i det första spelet.
Jag har inte klarat spelet än, så att jag kan liksom inte riktigt avgöra sånt. Men, så här, men det kan vara två saker. Så här. Ett, existerar faktiskt de här andra människorna hon träffar? Alltså, det...
Precis,
man kan, finns de?
Alltså det liksom. Kan vara liksom att hon ligger i sin säng hemma och bara fantiserar allt som händer i det här spelet.
Vi, ja, precis.
Vi vet inte. Men sen, då är det liksom, okej, okay, vad är poängen?
Ja, ja, precis. Så skulle det mycket möjligt kunna vara. Och sen två, hon kanske upplever att fienden som de träffar på är en jätte och att alla andra människor ser det så. Men exakt. Det kanske inte är en jätte. Jätten kanske är en symbol för något annat. Och hur de andra människorna reagerar på det hon, den här symbolen då, kanske inte gick till så, förutom det att så, det är så det gick till för henne. Så det är så hon ser det. Precis. Men det betyder inte att alla andra runt omkring henne upplevde det på hennes sätt. Så att, men, och det säger jag utan att jag har liksom sett vart det här spelet tar vägen.
Ja, nej. Ja, men alltså mot slutet så kommer det liksom viss information som bara, okej. Okay. Hur? Du vet. Du får se när du kommer dit. Och som sagt, det finns säkert detaljer som jag har missat som pekar mot sanningen, liksom den objektiva sanningen. Men det blir mycket mer av liksom så här, mental gymnastics för mig att få det att funka. Sen är jag också, tycker jag, ettans premiss liksom. Kvinna vars älskare blivit mördad tvingas göra en personlig resa till helvetet för att rädda hans själ är betydligt mer intressant än vad tvåan säger, liksom att hon nu ska komma till de här liksom vikingarna som mördade honom och tar folk för att förslava dem. Men inget fel på den premissen, men liksom i jämförelse så blir det inte lika spännande. Å andra sidan så tycker jag att det är intressant i det här spelet att se henne bland folk, liksom att hur hon interagerar med riktiga människor. Och hur hon antar liksom en ledarroll och lyckas vinna respekt från oväntade håll. Det är en annan sida man får se av den här, tack vare att de liksom skiftar perspektivet lite, men nej, i slutändan känner jag att första spelet var en starkare upplevelse för mig. Särskilt då liksom efter att ha spelat om det nu nyligen med mer realistiska förväntningar på vad det var för någonting. Och ändå, även då liksom att om jag gjorde mig beredd på att okej, det här kanske i värsta fall är detta liksom bara del två av vad vi fått, så är det ändå liksom en lite svagare version av vad vi redan fått. På i princip alla sätt utom på ett tekniskt plan.
Ja, och sen känner jag väl lite också så här typ att okej, men om de vill liksom att Hellblade ska vara liksom en serie, liksom att det här ska vara liksom alltså så här att Hellblade 1 var liksom var ett väldigt bra spel liksom för sig själv, liksom att du hade kunnat göra Hellblade och sen det, du behöver liksom inte mer. Och så kom Hellblade 2 och liksom, och man tänker okej, men de kan liksom utöka konceptet där, de kan liksom göra annat med det liksom, för att det finns ganska bra byggstenar i det redan i första spelet, men Hellblade 2 är också väldigt lik det första spelet, och det är egentligen inget konstigt med det liksom, så att man behöver inte förvänta sig att de ska utveckla, för att, så att vad gör Hellblade till Hellblade, och gör liksom det ett jättestort liksom, typ till ett action-äventyr som vi pratar om, då är det ju inte Hellblade längre, så att varför ska man göra det? Men så här, säg att då att det skulle komma ett Hellblade 3, för det är liksom ändå att fundera liksom också på när jag spelat det här liksom, att vill jag göra det här en gång till?
Jag skulle liksom, så att faktiskt bli förvånad om det blir ett Hellblade 3.
Absolut, det behöver inte bli ett Hellblade 3. Men liksom, jag känner redan vid tvåan så här, så att varför gör jag det här en gång till? Liksom, alltså, det är liksom tillräckligt mycket av en liknande upplevelse. För att det, eftersom sättet man spelar på det är liksom inte riktigt så här att om man typ jämför med en serie som kommer en jävla massa delar hela tiden, typ Call of Duty till exempel, som är också väldigt lika varandra, men liksom du är tillräckligt aktiv i de spelen för att liksom att okej, jag kan spela det här en gång till för att
ja. Det är liksom,
men det är svårare med ett spel som
underhållning liksom.
Ja, men jag personligen tycker att det är svårare att spela liksom ett spel som Hellblade igen, även om liksom första gången gick väldigt bra, för att då är det ju väldigt engagerad, för jag har inte sett något liknande, och sen spelar, men liksom jag är inte tillräckligt engagerad i det för att det liksom ska kännas bra en gång till. Och sen hur skulle det liksom då se ut en tredje gång? För det är inte som att jag sitter här och spelar Dear Esther 4.
Nej,
men första gången gick det väldigt bra.
Jag var liksom med på liksom idén om en uppföljare på Hellblade. För jag tänkte att okej, nu kan de utforska det här konceptet med mental ohälsa och liksom perspektivpussel och såna här grejer på ett större sätt. Men jag tycker inte att de åstadkommer det i det här spelet. Jag känner liksom inte att de lyckas få mig att leva mig in i den här, i hennes huvud, mer effektivt i det här spelet än vad de fick i förra spelet.
Mm. Spelar du med hörlurar?
Ja. Mm. Definitivt.
Jag spelade inte första spelet med hörlurar.
Okay.
Men jag kände att den här gången behövde jag göra det. För att jag liksom, och visst, jag bodde själv också första gången jag spelade. Så att då kunde jag liksom, det fanns liksom inte mycket annat liksom att distrahera mig med. Men liksom så här, Amanda sitter och spelar Lorelei and the Laser Eyes eller Balatro bredvid. Och så sitter jag liksom och försöker liksom typ lyssna till de här rösterna. Och liksom ändå ha massa annat runt omkring. Men då blir det så att okej, men jag behöver sitta med hörlurar.
För mig är det inte att jag behöver, bara för att jag vill liksom att ljuddesignen, som är jävligt bra, är designad för hörlurar. Liksom att du ska känna att du har den här rösten i höger örat och den här andra rösten som säger någonting helt annat i vänster öra.
Jag har ett väldigt bra hemmabiosystem, vilket hjälpte mig vid det första spelet.
Ja.
Så att jag får liksom rösterna runt omkring. Liksom. Men nu, då fanns det inte heller andra saker som kan distrahera på samma sätt. Liksom. Men ja, men jag kommer ju spela klart. Det är inte som att jag inte tycker om. Och början är rough också. Liksom att, alltså början är nog liksom det svåraste hindret för att komma in i det. För att det är så här, du går långsamt, allt tar tid. Liksom, du går bara framåt, du vet inte riktigt hur du kan agera med det. Så det blir bättre längre in. Och jag lyssnade på en annan podd och sa att just det tillfället jag är på liksom var så här att okej, men efter det så kommer det också kännas bättre. För jag gick från att ha en väldigt lång sekvens nu där jag gick liksom genom grottsystem och löste små pussel där jag tyckte verkligen så att det här är verkligen inte roligt.
Ja, det höll på för länge, kände jag.
Ja, till sekvensen efter där det var så att wow, liksom jag gör egentligen inte speciellt mycket annorlunda än vad jag gjort innan, men det här känns bara så mycket bättre att spela. Så att,
ja, ja, men det har sina liksom, ska man säga, minnesvärda ögonblick.
Ja, men då är det så att det här är ett spel som också man kanske hade kunnat åstadkomma det på 2 timmar än 7. Till exempel. Och det vet inte jag än. Men som ett exempel, liksom, det finns, ta Journey till exempel. Liksom ett ganska bra exempel också med tanke på att vad gör du i Journey? Jo, du går mestadels.
Mm.
Och du har den upplevelsen på typ 2,5 timmar kanske. Och det är liksom så här, det är helt magiskt. Sådär. Men det är spännande. Det är liksom, det här är liksom
hade de tvingat dig att långsamt gå igenom Journey så hade det inte varit magiskt.
Nej, men du är inte så snabb i Journey
Nej,
ändå.
Nej, men du, alltså, liksom, du glider runt och du kan hoppa högt och du kan glidflyga och du kan typ liksom åka snowboard ner för sanddynerna. Och liksom, så att det är ändå lite fart i det. Liksom.
Jo, precis. På men det är fortfarande det också bara... Det är ju fortfarande liksom bara att gå. Men samtidigt, det är svårt när man gör den här typen av spel. Liksom, ta Dear Esther gick liksom, när jag spelade det. Och det är också väldigt långsamt. Och så kommer man till Everybody's Gone to the Rapture. Vilket många tycker om. Vilket jag hade otroligt svårt för att du är så långsam.
Jag tappade hela tiden bort mig.
Ja, jag med. Och jag gick tillbaka ända till början. För att jag tappade bort den jävla ljusbollen man skulle leta till efter. Tills jag kom på så att, oj. Anledningen till att jag gick tillbaka till början gör att jag typ spolade tillbaka hela spelet också. Så jag måste gå tillbaka hela vägen. Jag gick nyss. Och det var bara så här. Skjut mig, typ. Så det är lite jobbigt. Men jag kommer ju spela klart spelet. Alltså jag är ju tillräckligt engagerad för att jag vill veta vad som händer. Det är inte som att jag har liksom gett upp. Och det är en väldigt speciell upplevelse. Det är ju liksom inte en kommersiellt popcornspel.
Nej,
även
alltså
om det kanske
inte...
Även om man kanske liksom... Om någon ser en trailer på det här, någon ser den första trailern vi ser när liksom hoppar den här jätten, så är det inte svårt att tro att det skulle vara det. Till exempel. Även om vi vet att det inte skulle vara så.
Microsoft är ju rätt blodtörstiga nu, så jag har varit lite nervös om jag var Ninja Theory.
Jag tror att Ja, men det känns nästan som att alla studios
ja, men liksom inte nog med att, spelet inte kommer sälja några vidare. Det har liksom inte heller fått samma critical acclaim som man här kan få hoppas på. Vi har ju fått bra betyg, men det ligger ungefär
som första spelet. Första spelet var också väldigt tudelat. Tudelat kanske man inte ska säga när något ligger på 81. Men det var liksom inte som att det fick genomgående. Ja, men
det hade de som fattade liksom... och de som inte riktigt fattade.
Ja, och tvåan ligger ungefär
att
på... De,
att man är dum som inte fattar. Men liksom som,
nej, som inte tycker om den typen av spel. Och tvåan ligger ungefär på samma sätt. Och jag tror, och det här tror jag även själv också kan falla för, det är ju det här med att ju längre tiden går så är det de som tycker om första Hellblade som pratar om det. Vilket man gör att man tror att, liksom att ja, men det är klart när tvåan kommer så kommer det liksom vara 10 av 10 en riktig banger. För det är som man tänker att det första spelet var, även om det inte var så. För att det är de som fortfarande pratar om spelet. Så kan det vara. Men jag klarade ut Lorelei and the Laser Eyes den här veckan. Och jag gillade det väldigt mycket för, liksom, när jag pratade om det förra veckan. Och nu när jag har liksom spelat klart det så känner jag väl typ att det här kanske kan vara mitt favoritspel i år.
Mm.
Just för att det här känns som att någon så här... Ett, jag tycker att som pusselspel så liksom mäter det sig med typ spel som The Witness, som är ett väldigt bra pusselspel. Men det känns ju verkligen som att någon har också bara kollat på Resident Evil och bara sagt, nej men vi gör inte ett spel om zombies, men vi tar de här pusslen och du har den här liksom hotellet som du ska låsa upp genom pussel, vilket är jättebra. Men nu har du också spelat mer av det, Amanda. Så hur känner du när du har spelat mer av Lorelei and the Laser Eyes?
Ja, men alltså det är ju otroligt. Samtidigt så känner man ju också naturligtvis att det är ju för väldigt mycket gå fram och tillbaka liksom och försöka hitta de här nya vägarna. Man plockar ju liksom hela tiden upp nya detaljer och hitta nya genvägar och liknande. Så det är ju liksom mycket att hålla koll på. Visst, man har ju liksom det här fotografiska minnet så att säga. Där det liksom då blir en form av informationsbank som man har med sig. Där man då kan gå in och kolla efter till exempel specifika böcker man har kollat i eller blad som man har plockat upp. Det kan vara att man har satt ihop olika planscher till exempel som har klippts i tu och sedan liksom fått ett meddelande på sig. Men samtidigt så är det ju ändå liksom mycket att hålla koll på och man gör nog bäst i att faktiskt ha med papper och penna eller någonting att anteckna på i alla fall. För det är ju liksom en hel del som man kanske behöver alltså agera ut när man spelar spelet. Det är liksom inte mycket som man kanske bara kan lösa rakt av i huvudet.
Nej, alltså och igår när jag liksom skulle lösa de sista, eller liksom ganska tidigt i spelet så kommer liksom till en liksom jättestor dator. Så här, alltså man kan tänka sig, vad hade en supercomputer varit på 80-talet? Typ. Och för att lösa det pusslet, och det är inte omöjligt att lösa det pusslet liksom i ditt huvud, men för att lösa det pusslet så tog jag liksom så här ett jag ska inte säga att jag tog ett anteckningsblock, för att jag vet inte vart de är just nu i vårt liksom typ flyttstök. Som, det är lite stökigt fortfarande. Så att jag bara, jag behöver hitta något papper. Så jag hittar någon så här gammal liten sida i min jobbväska. Och sen bara så här, vad fan, har jag någon penna någonstans? Och sen så kladdar jag liksom lösningarna på det. Jag har typ 10 pussellösningar på 2 stycken A5-sidor liksom.
Jag gillar att undra vad du har en penna när du har en fru som i mångt och mycket alltid har en penna med sig.
Jo, jag vet, men jag tänkte att du kanske inte visste vart du hade dem, jag ville liksom inte störa dig. Så att jag var så här, jag letade efter dem, så började jag kladda ner och liksom skriva koder och sånt. Och jag har ju liksom typ, min kamerarulle nu på telefonen har x antal liksom foton som från Lorelei and the Laser Eyes. För det liksom hjälper den att kunna lösa pusslen, för att du har ju liksom... spelet dokumenterar väldigt bra åt dig allt från liksom papper till loggar till liksom symboler och sånt, och ger dig liksom alla hjälpmedel för att du ska kunna lösa det, och också kunna liksom bara använda spelet till att lösa det, men för att kunna liksom hålla reda på allting och inte behöva liksom bläddra så mycket i menyerna, så är det också bra att kunna dokumentera ner det själv. Och speciellt när man ska para ihop symboler med bokstäver, med siffror och allting sånt, så kan det vara bra liksom bara att skriva ner det. Och speciellt för liksom spelets sista sekvens så var det bra att göra det.
Och att skriva ner saker är ju också en bra sak för sin egen del. Det är ju många som lär sig och kommer ihåg bättre av att fysiskt skriva ner saker själv. Vilket då kan göra att när man kommer till specifika tillfällen där man kanske känner någon vag referens, så kanske man kan bläddra i sina papper och så kommer man på att det var ju det här jag tänkte på innan, eller det var ju här jag såg den här grejen och löste det här pusslet för att komma in här, och så vidare. Så på så vis så kan det vara en annan bra sak i att ha det här pappret med sig. Just på grund av att alltså alla kommer ju ihåg saker på väldigt olika sätt. Vissa kommer ihåg bättre genom att lyssna på saker, andra på att få visuella instruktioner och liknande. Och vissa kommer ihåg väldigt bra genom att faktiskt skriva ner, bara för att det blir liksom mer inpräntat i ens medvetande.
Mm. Och jag tycker spelet är också väldigt bra liksom på att lotsa dig liksom igenom, för det är ganska mycket text i spelet, men ändå lotsa dig igenom liksom så här, vad är relevant, vad är det du faktiskt behöver veta. Och liksom, för att till många pussel så är egentligen lösningen väldigt mycket samma sak. Liksom för att du har liksom x antal karaktärer du liksom blir bekant med, och liksom som hur de knyter an till varandra, och liksom så här att en karaktär kanske kan ha flera olika namn och lite sådana grejer, tror jag då. Men liksom så här också att just med att det återupprepas, liksom att namn återupprepas och liksom årtal återupprepas, som också är lösningar på många av pusslerna, gör också att du kommer ihåg det bättre. Och det känns verkligen som att anledningen till att du har gjort det här också är det för att du ska kunna hantera informationen på ett väldigt bra sätt. Och många av pusslerna mot slutet av spelet är också väldigt mycket så här typ, har du förstått? För jag tror jag sa typ förra veckan så här, jag bara, men man behöver inte liksom, man behöver inte hålla koll så mycket på storyn, liksom. Det är väldigt mycket text, men liksom, det kanske inte spelar så mycket stor roll, vilket är kanske en liten otjänst att göra Simogo, för att de liksom, de bryr sig väldigt mycket om sina berättelser i spel. Alltså, det kunde man både se i Device 6 och Yearwalk och alla dem. Och liksom upploppet i spelet är verkligen väldigt mycket så här, bara, har du förstått vad vi har försökt berätta för dig?
Du börjar svettas som knän och bara, jag vet inte.
Och då blir
inte.
Massa lite så här, och jag kommer ihåg det också när jag liksom sa det förra veckan, var verkligen mycket så här, att jag hade fel. Jag behöver förstå. Men då har du också med alla de här papperna du liksom kan gå igenom och kolla och liksom, så att det är inte helt omöjligt heller. Och sen så har man tagit lite hjälp. Alltså jag har ju liksom kollat upp vissa grejer bara för att få en liten liksom skjuts till att kunna liksom ta mig på rätt väg och sådana grejer. Men det är ett fenomenalt spel. Otroligt bra.
Jag skulle säga att det är ett väldigt bra spel att spela ihop med någon annan. Jag vet inte om vi påtalade det förra veckan, för som sagt, ibland så kommer man ju liksom inte ihåg vad man har gaggat om i de här timmarna som man sitter och pratar i podden. Men just att spela spel tillsammans av den här karaktären tror jag verkligen är till stor nytta. För vissa personer ser väldigt olika saker. Man är bra på olika saker, vissa hanterar siffror bättre, vissa hanterar mönster bättre rent visuellt. Och jag tror liksom att det här diskuterandet i att komma fram till lösningar är nog både väldigt givande, men jag tror liksom att det också kan vara nyttigt i själva spelupplevelsen. Just att ha någon och faktiskt bolla idéer med, att diskutera berättelsen med, och för den delen liksom att när man sitter fast i skiten någonstans och inte kommer på hur man ska gå vidare, så kan det liksom vara bra att diskutera sig fram till, var har vi inte varit för någonstans på sistone? Finns det någon dörr som vi kanske skulle kunna öppna? Finns det någon genväg som inte vi har återvänt till? Kommer du ihåg det här stället där man hoppar ner i ett hål?
Mm. Och det måste jag också ge det här spelet, är ju liksom att det är inget linjärt pusselspel.
Nej, verkligen inte.
Och många av de här spelen, liksom den här typen av spel är inte heller linjära. Som The Witness är ju inte heller ett linjärt pusselspel, men där har du också områdena där det är verkligen så här att här har du det här området, du behöver inte göra det här området just nu, men liksom många av de pusslerna är också liksom hårt hållna till det området. Det är inte som att du kommer hitta ett tetromino-pussel liksom i en annan del av världen där liksom tetromino-pusslerna inte är det centrala. Även om för att klara spelet så kommer du liksom hitta den typen av pussel senare. Men liksom du har verkligen sagt, här lär du dig det här pusslet. Och där har du också, det här området har också sådana pussel där det ingår där. Men alltså det här är verkligen inte så. Utan du är liksom så att du kanske kan behöva gå någon annanstans för att du liksom kanske inte gör den här kopplingen du behöver göra. Eller om du fastnar någonstans så kan du gå och försöka göra någonting annat, någon helt annanstans. Men liksom jag har ju sett på nätet där folk säger att jag har klarat 82% av pusslerna och jag fattar inte spelrummet typ. Och man bara, spelrummet är en av de tidiga grejerna jag gjorde. Hur har du inte kunnat göra det på 82%? Så det är ganska häftigt. Men det är ett otroligt bra spel.
Verkligen. Jag vet inte riktigt om det kommer upp i samma höjder som Sayonara Wild Hearts. Men jag har ju inte spelat helt klart det heller. Som sagt, jag är ju fortfarande lite inne i Balatro-träsket va? Så jag bollar lite mellan de två spelen.
Amanda kommer inte spela något annat än Balatro. Det kommer vara typ så här.
Jag spelar ju annat än Balatro.
Amanda kommer inte spela något annat än Balatro. Du kan låtsas att du spelar andra spel än Balatro. Men det är verkligen så att Amanda spelar sina kort.
Jag spelar mina kort rätt.
Mm.
Men jag har ju börjat testa de lite svårare svårighetsgraderna och det går ju liksom ut på att man får alltså nya villkor.
Ja, man får andra begränsningar egentligen. Liksom mm. att det är så, du kanske inte tjänar lika mycket pengar på den här grejen. Eller det, eller liksom
ja, men precis. Jag tror att den första begränsningen som görs är att man får inga pengar i small blinds till exempel. Och sen så har jag testat någon challenge till exempel där man fick, tror det var mycket pengar från början. Men det var någon annan begränsning som jag inte riktigt minns. Så den klarade i alla fall. Jag vet inte om jag kommer klara alla utmaningar. Jag tror att det är typ 20 stycken. Men det är i alla fall kul att se lite mer vad man kan åstadkomma. Jag tänkte att jag i alla fall på någon kortlek skulle vilja ta mig till den här sista svårighetsgraden som heter Gold Stake, om inte jag missminner mig. Jag tror att det är 3 stycken svårighetsgrader kvar däremellan.
Mm.
Det är rätt många, jag vet inte om det är 7 eller någonting i den stilen.
Mm. Ja, jag är mer satsad på att du blåser upp alla lekar och sånt innan jag hoppade på liksom svårighetsgrader. Jag har väl klarat 2 svårighetsgrader ytterligare typ på någon lek eller någonting sånt.
Finns det någon lek som du har föredragit?
Nej, inte direkt. Jag tror att typ den leken där typ spader och klöver var samma sak och hjärter och rutor var samma sak var typ en av de lättare.
Vilken lek var det?
Eller så kanske bara att man hade kanske bara hjärter och kanske bara spader. Det var i alla fall någonting sånt att man i alla fall, istället för att det är 4 olika typer av kort så
man
blir det bara 2.
Man kanske började med den joken?
Nej, man började inte med den joken utan okay. det är så den kortleken var. Helt och hållet. Och då var det lätt att liksom köra färger och det var lätt att göra stegar och lite sådana grejer.
Ja, men precis. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men det är den jag har spelat mest just på grund av att jag har ju försökt att testa de här svårare svårighetsgraderna och man kan inte testa en svårare svårighetsgrad på liksom alla kortlekar bara för att man har tagit det på en kortlek, utan då måste man liksom klara det
ja.
På respektive. Så då har jag liksom hållit mig till den kortleken där jag testade svårare och nu minns jag inte riktigt vad den heter, men man börjar med 2 stycken full tarotkort.
Mm.
Och full innebär liksom att man helt enkelt kan framkalla det senaste, antingen tarotkortet eller planetkortet som man har spelat. Vilket då innebär att om jag till exempel vill satsa på att göra flash hela vägen, alltså färg, så är det ju bra om jag till exempel tidigt använder mig av ett Celestial Pack, skaffar ett Jupiterkort och sen så använder jag mig av full 2 gånger för då ökar jag liksom upp nivån på hur mycket marker och hur mycket mult som jag får då när jag spelar färg.
Mm. Men Balatro känns lite som ett spel som typ Harpan eller Tetris. Liksom det, så här, det är ganska enkelt att hoppa in och köra ett parti och vara nöjd. Liksom, så jag tror att det är ett spel som jag kan spela liksom, ja men.
Jag skulle säga att det är ännu mer knark än Tetris dock. Jag vet inte, det är så otroligt tillfredsställande när det går bra. Så när man liksom kommer in i någon form av, ska man säga, man kommer in i ett bra flyt, det går fint, allting rullar på ganska så bra, man behöver inte använda liksom så himla många händer, man behöver inte slänga så himla mycket kort, och man liksom känner att okej, jag sitter på liksom en samling väldigt bra jokrar, jag har bra specialkort, jag har liksom kanske då sett till att jag har fler kort av en specifik valör eller färg och liknande. Alltså, man känner ju sig så otroligt nöjd för att man känner sig smart, även att det är ett spel som handlar väldigt mycket om slump också.
Ja, men så är det. Men det är kul. Det är ett bra spel.
Otroligt tillfredsställande. Jag skulle säga topp 3 i år, ja. Faktiskt. Alltså, nu kommer ju kanske Lorelei and the Laser Eyes i alla fall knuffa ut Rise of the Ronin från min topp 3 i år. Men där har vi utan inbördesordning typ Balatro, Lorelei and the Laser Eyes och Like a Dragon Infinite Wealth alltså.
Mm. Ja.
Och det finns ju flera bra spel som kommer, och jag vet att ni är väldigt exalterade över Elden Ring till exempel, men det finns ju en del småspel som jag ser fram emot, typ Dungeons of Hinterburg och SteamWorld Heist 2, Frostpunk 2.
Mm. Ja, men det kommer en hel del grejer.
Ja.
Så Oliver, skulle du säga att Final Fantasy VII Rebirth är på din topplista för spel du har spelat i år? För du har ju verkat så himla peppad på det spelet när du har skrivit till mig här i dagarna.
Det är på min topp 5. Jag har bara spelat 5 nya spel.
Och då har du spelat 5.
Jag har en lista här. Ja. Jag har spelat Prince of Persia, Helldivers 2, Final Fantasy, Dragon's Dogma och Hellblade.
Jag skulle inte spela mer alltså?
Nej, jag skulle väl sätta Final Fantasy över Hellblade. Final Fantasy är ett bra spel, det är bara att det är så jävla uppblåst med onödig skit. Alltså, jag är på kapitel 12 nu. Och alltså, det är galet vilka liksom, hur de viker sig baklänges bara för att liksom dra ut på allting. Nu har vi den nyckeln vi har typ kämpat i 4 timmar för. Nu kommer den här karaktären och snor den från dig. Fånga honom! Och så fångar man honom. Och han slinker ut i fannen och så springer jag bara... Alltså, jag sliter håret ur skalpen på mig för att det... Och så kommer man till en punkt liksom, jag bara okej, nu har jag gjort varenda liten jävla sån här sidaktivitet och skit, och sen så kommer man till en viss punkt i storyn och bara nu har det kommit nya sidequests i alla jävla regioner.
Jag höll på att bli tokig när jag såg det, och jag var så här, alltså jag gjorde allt, jag var klar.
Det är som, har du sett den filmen 1408?
Ja.
Med John Cusack, han är där liksom onda hotellrummet, och han kommer ut ur det jävla onda hotellrummet efter en jävla madrum, och så går det flera dagar och så inser han att all den tid han har spenderat utanför hotellrummet är påhittat, och han är tillbaka i det hela rummet och han bara... Det är lite så jag känner. Alltså, jag bara, snart kommer jag till punkten då all liksom sidoskit bara drar åt helvete så jag kan fokusera på storyn och bara komma till slutet någon jävla gång. Alltså,
men det är inte långt kvar ändå, om du liksom har kommit till den punkt att du fått nya sidouppdrag i alla regioner, för att du
sista,
är på the final stretch.
Som jag antar är sista sidouppdraget, och det är att slå den här idiotjävens rekord i alla superdåliga minispel.
Ja, men den är buggad. Du kan inte klara, det finns något rekord där som inte du kan klara, om inte de har patchat det. Redan. Men när jag spelade det så var det ett rekord du inte kunde ta. Och jag var bara så här, faktiskt, Jag tänkte så här, när jag började på det sidouppdraget och jag kom till typ minispel 2 där jag inte klarade typ hans rekord nästan på en gång, jag var så här att okej, det här kommer kräva lite effort. Fuck it.
Jag har lagt så jävla mycket effort för att jag har kommit till den punkten nu liksom att jag verkligen typ slaviskt, med betoning på slaviskt, betat av alla de här jävla bullshit-grejerna i spelet. Alltså, det finns långa spel som håller sig bra i 150 timmar. Det här är inte ett av dem. Det är inte ett Elden Ring eller ett The Witcher 3. Där även de liksom mest inconsequential bla bla siduppdrag har intressanta stories och karaktärer. Alltså storyn och dialogen i det här spelet är
ja, men det är så här, det mesta utanför huvuduppdraget liksom känns som dravel.
Ja.
Liksom ja. Det är så här, alltså, liksom, man vill inte riktigt, alltså man gör ju inte de sidouppdragen för att åh, vad spännande storyn i de här sidouppdragen är.
Nej. Var det kul att fånga chocobos, Jimmy?
Åh, helvete, alltså den där jävla chocobominispelet, det är vidrigt. Speciellt alltså, när de blir svårare.
De flesta minispel är fan vidriga. Men man kan respektera hur mycket resurser och effort som har lagts på att göra alla de här minispelen. Men de gör inte spelet bättre i mitt tycke. Jag verkligen, alltså jag har lidit igenom mycket av det här spelet.
Alltså, några av de minispelen som jag verkligen hatade. Att fånga Moogles, vidrigt. Alltså, hade jag haft hagelbrakare där så hade det inte funnits en enda Moogle kvar i hela världen.
Ja, men jag känner det, alltså, att Cloud inte bara hugger huvudet av allting. Jag fattar inte, sen, det hade jag gjort. Alltså, det är som den här delen där den här snubben, jag tänker inte säga vem, men det är en karaktär som typ förråder den. Och springer iväg med den här grejen du har kämpat för att få. Jag bara, alltså vilken jävla restraint de här människorna har nu som inte bara gör slarvstilt av. Alltså bara är ren frustration. Bara curbstompar den jäveln. Och bara liksom använder honom som så, alltså stoppar upp honom. Och alltså jag är så frustrerad. Och jag är på det här, som vad jag förmodar är det spelets sista sidequest. Och det är den här som du sa var buggad. Den verkar inte vara buggad längre för jag har slagit i koden. Sista grejen jag ska göra är den här combat-challengen. Och det är fem faser av fiender som bara one-shotar mig så fort matchen börjar. Och man får inte använda items. Och din hälsa går upp 50% när du klarar en runda. Så att, alltså, det är inte ens att du får checkpoints mellan.
Och det känns, kan du köra på lättaste?
Jag kör normal. Jag skulle kunna dra ner på easy, men alltså jag bara känner att eftersom att jag har slavat så jävla mycket med det här spelet och liksom verkligen gjort allt detta, ska jag verkligen ge upp på det sista då?
Ja, jag förstår hur du känner.
Jag kommer inte kunna
jag gav upp. Så här, Oliver har spelat 5 spel i år. Jag har spelat 19. Det är för att jag har gått vidare.
Ja,
mitt liv.
Det var lättare för mig att göra det i Dragon's Dogma. Jag har klarat Dragon's Dogma. Skitbra spel. Det är förmodligen mitt favoritspel i år.
Visst var det bra? Ja. Fick du bästa slutet också? Gjorde du alltid liksom den här alternativa grejen?
Ja,
men jag ser ändå
liksom, när jag kollar på andras videos och liksom på artiklar och grejer, jag bara, det är så mycket grejer. Det finns hela bossfighter och monster jag aldrig ens sett i det här spelet. Det finns stora delar av kartan jag aldrig varit på. Men jag får inte liksom diarré över liksom att jag tänker på att jag har missat det. För att allting är inte utplacerat på kartan som en checklista. Så att när jag trycker upp på kartan så påminner inte spelet mig om hur jävla dålig jag är. Utan min resa är min resa. Det är liksom den resan som jag har gått på organiskt. Och allting jag har valt att göra har jag gjort på egen bevåg. Inte för att någon jävla arbitrary jävla checklista säger åt mig att göra det. Dragon's Dogma är asbra. Final Fantasy är... Alltså det är bra. Det är ett bra
spel. Oliver utnyttjade precis samma restraint som huvudkaraktärerna gjorde när de förlorade den här jävla nyckeln som man letade efter.
Det är ett bra spel.
Final Fantasy är...
Jag kan inte sitta här och säga liksom att jag tycker att det är ett värdelöst spel. Jag tycker att det är ett bra spel som inte har någon form av återhållsamhet och bara, alltså, hur mycket pengar hade de sparat på att bara liksom fokusera på att göra ett bra spel snarare än världens största jävla spel?
Remake var bättre i det avseendet.
Jag skulle precis säga att det hade mått mycket bättre av att vara med som remake, där det liksom fanns, alltså, väldigt begränsade öppna områden och liksom inte lika mycket sidofluff. Jag vet ju flera gånger som jag själv kände att det här ska jag göra allt av, till exempel Chocobo Racen. Och när jag inte vann racen längre på första försöket så började liksom intressenivån dala. Och sen så vet jag att det var de här striderna, till exempel om det var i någon form av arena eller liknande, som jag klarade alla. Men sen så fanns det vissa som inte hade låst upp och då gjorde det mig sur och så gick jag vidare. För jag kände liksom att jag vet inte vad jag måste göra för att låsa upp de här grejerna. Ska jag komma tillbaka hit vid ett senare tillfälle? Jag har inte tid att liksom bara gå tillbaka till det här stället hela tiden och hoppas att de här grejerna har ploppat upp som krokusar.
Alltså, första spelet var, det tog mig ungefär 30 timmar. Och det var, alltså, det kändes inte som ett innehållsfattigt spel.
Nej.
Det kändes som ett väldigt påkostat, stort, liksom, omfattande spel med tanke på liksom vilken liten del av originalberättelsen det täckte. Hade den här trilogin varit liksom tre delar, typ 30 timmar långt ungefär, per gång, så hade jag nog varit väldigt, väldigt förtjust i de här spelen. Men jag kommer, alltså, när jag är klar med Rebirth kommer jag aldrig starta det spelet igen.
Ja, men jag tror att det är liksom...
Jag har klart Witcher 3 liksom, tre gånger.
Ja, men jag tror att man liksom målar in sig lite i ett hörn. För det är liksom så att de gjorde remake och liksom fick redan lite så här kritik av att det är inte hela Final Fantasy 7 och man liksom drar ut på det där spelet. Och sen så känner man sig att, men vi vill ju uppleva Final Fantasy 7. Och så vet man ju att originalet är öppet liksom vid den tidpunkten. Och då är inte Final Fantasy originalet 7. Alltså, det är inte så stort. Alltså, det tar inte dig typ 90 timmar att ta dig igenom hela Final Fantasy 7 om du vill bara se storyn. Liksom. Så att redan, Rebirth är ju liksom redan större än vad liksom originalet är, känns det som. Och då tror jag liksom att okej, men vi måste göra den här öppna världen. Och sen, men liksom, med tanke på hur spel ser ut idag så måste vi också ha fyllt med massa saker.
Ja, och det är inte bara för Final Fantasy, det är spel överhuvudtaget. Liksom. Det är folk som säger bara, Hellblade, aldrig att jag betalar $50 för ett spel som tar 5-6-7 timmar klara. Och varje gång jag såg någon skriva på Twitter liksom att helvete, det är bara 5 timmar. Vi som har jobb tycker det är skitbra. Och liksom, det var massa i kommentarerna som bara ni vill betala mer för mindre. Liksom, hur fan, liksom, varför skulle ett spel vara bättre om det är kortare? Folk som inte fattar att liksom, jag antar att i deras värld så hade varje spel optimalt varit en triljard timmar långt.
För att ju längre... förmodligen folk som bara liksom spelar 2 spel om året också. Alltså, jag känner ju verkligen kvalitet framför kvantitet. Det är ganska sånt utnött uttryck vid det här laget. Men alltså, ta till exempel Marvel Spider-Man 2. Inget perfekt spel på något vis, men det är liksom ett fullprisspel. Vad kostade det? Närmare 900 spänn, 850 kanske. Men det tog kanske 40 timmar för mig att klara det. Jag är lite långsammare. Jag gick tillbaka och gjorde en del för att ta platinum. Jag vet att Oliver tog platinum på 30 timmar. Var det? Någonting sånt? 28? Det gick ganska så fort i alla fall. Men jag tror ingen av oss här inne, även att berättelsen liksom kanske inte var helt perfekt, skulle säga att vi ångrar att vi köpte det och att vi är besvikna över att det inte fanns mer. Det kändes verkligen som att det var perfekt längd. Man fick precis vad man ville utav att spela som Spindelmannen.
Mm.
Det har liksom ändå väldigt mycket hjärta. Man märker liksom hur mycket tid och energi som har lagts ner i hela den här staden. Men spelet blir inte hela ditt liv.
Nej, och man, jag ser ofta så här undersökningar typ på så här resetter. Och det ser, men vad är liksom din... Vad är liksom din sweet spot för typ ett JRPG? Liksom, vad är längdmässigt? Och då finns det faktiskt typ, men så här, 80 timmar. Jag tror inte det finns ett enda spel i hela världen där man kan säga så här, att det här är 80 timmar långt. Jag känner så här, nice. Inte en spel, alltså typ Witcher, det tog mig typ undrar om det inte tog mig typ 75 timmar att spela liksom i Witcher. Jag gjorde liksom det mesta. Och det tycker jag liksom är så här, jag hade en skitbra tid med Witcher. Men det var liksom inte, jag kände så här att 75 timmar, fan vad gött.
Det är oftare man tänker, 8 timmar, nice. Ja,
men alltså kan,
80 timmar,
jag kan känna
nice.
Att en sweet spot för liksom ett bra, liksom, mastigt spel i längd tycker jag ligger runt 15 timmar. Alltså, liksom 15 timmar kan jag tycka är liksom, alltså om man bara liksom, och det är inte att vi säger så att ett bra spel är automatiskt 15 timmar eller att alla spel på 15 timmar är bra, men liksom så att om jag tänker ett längre spel som jag känner så att om det där var nice, det är 15 timmar. Det tycker jag liksom är liksom är så att okej, det kan man faktiskt kräva om man är ett lite större spel, alltså, men de flesta är ju numera 40 30, alltså 30-40 timmar är ju inte ovanligt längre.
Det beror lite på vilken typ av spel det är. Alltså hade jag kunnat liksom göra precis allting i GTA 6 på 15 timmar så hade jag nog lite blivit lite besviken.
Alltså hade jag kunnat ta mig igenom huvudstoryn på 15 timmar i GTA 6 så hade jag tyckt att det var
ja, men och sen alltså, liksom... det kan jag, alltså, men jag har spelat GTA 5 flera gånger och det brukar liksom att bara ta sig igenom storyn brukar ligga där någonstans. Och det är alldeles, men jag tänker liksom med de här liksom lite större spelen, eller ta typ God of War liksom, alltså det kan man, Ragnarok exempelvis kan man säkert springa igenom liksom, om man bara följer the main path kan man säkert springa igenom på 10, 11, 12. Kanske. Ja,
men okej, men så om Rockstar hade gått ut och sagt så här att okej, okay, men för att spela igenom GTA 6, alltså kampanjen i GTA 6 kommer ta dig 80 timmar. Vad hade du känt?
Nej,
då?
Men 80 timmar, nej.
Nej,
alltså, men jag tänker alltså typ...
Det var den reaktion jag var ute efter. Jag hade rätt.
Det är liksom, det behöver inte vara antingen 15 eller 80, jag tänker 30 timmar.
Nej, jag fattar. Men 30 timmar.
30 timmar 30 ungefär timmar tog mig okay. Liksom typ Red Dead 2 och jag var inte uttråkad av det spelet. Det är ett långt spel.
What? Tog Red Dead 2 dig bara 30 timmar? Jag tror det tog mig 65 timmar att se sluttexten i Red Dead 2.
Oj, det kanske jag som minns fel då. Men jag
vill... För det var ju typ Red Dead 1. Okej, Red Dead 1 tog mig 18 timmar. Så att, för att jag kommer ihåg att det var typ så här, Assassin's Creed Odyssey och Red Dead 2 kom ju ganska tätt på varandra. Och det liksom var så här, Assassin's Creed 2 var typ 65 timmar och Red Dead 2 var typ samma.
Du menar Odyssey?
Alltså...
Ja, Odyssey, vad sa jag?
Assassin's Creed 2.
Nej, Assassin's Creed 2, det var fan 20 timmar av pure perfection.
Jag känner någonstans att om man liksom tänker sig ett långt spel och någon säger 30 timmar, alltså då känner jag ändå att det är ganska rimligt på något sätt.
Ja.
Alltså om man verkligen pratar om ett riktigt långt spel. Men jag har inga problem med att sitta, alltså som jag gjorde 95 timmar med Like a Dragon Infinite Wealth. Alltså jag hade jätteroligt med det spelet hela vägen igenom. Det var en nöjsam upplevelse. Jag spenderade mellan 30 och 40 timmar på den där förbannade ön bara. Men jag tror liksom att det är väldigt avskräckande att det liksom verkligen är en grej att men det här spelet tar 80-90 timmar. För mig själv i alla fall.
Det är därför jag inte börjat spela Infinite Wealth.
Nej, men alltså man kan ju spela det alltså, relativt mycket fortare.
Ja, ja. Men även om det tar 40.
Det handlar ju liksom om att
ja, men det är, det är ens egna...
Jo, men det handlar ändå om att det är ens egna prioriteringar. Vad vill jag fokusera på? Alltså du kan göra som Jimmy och komma ifrån den här ön på typ 2 timmar eller någonting.
Ja, ja. Men oavsett hur man spelar Infinite Wealth så är det ett stort spel.
Ja, alltså det är ett
liksom,
stort spel.
Det finns jättemycket
spel.
Sidoaktiviteter man kan liksom gotta ner sig i, men det liksom, ska du bara spela huvudstoryn så är det inte så att det är inget du gör på bara 15 timmar, utan det är liksom det.
Men hur fort tog du igenom Gaiden? Nu har jag inte säga hela namnet, förlåt.
Ja, men Gaiden är ett litet spel i jämförelse. Alltså, Infinite Wealth är ett stort spel. Alltså, jag antar att det finns bara 15 timmar cutscenes typ i det spelet.
Jag tror det är 50 ungefär att ta mig igenom Like a Dragon. Alltså, det första med
ja, Ichiban. Jag skulle säga att det här spelet är liksom... Alltså om du ska spela huvudstaden ska jag nog säga att det är ungefär på samma...
Ja, och jag är med, jag älskar det spelet, men även där känner jag, alltså jag kanske älskar det ännu mer om det var 30 timmar. Alltså...
Ja, det är inte lika grind, alltså du kommer inte... Det är inte samma stopp i Infinite Wealth som där i Yakuza 7.
Nej, jag har hört
eller Yakuza Like a Dragon, för att det är liksom, du behöver inte grinda på... Du måste fortfarande levla, men det är inte så att du bara, oj, jag är typ 20 nivåer för svag. Helt
ja, men precis. Det är liksom inte som i 7:an om man kommer till Sottenborg och liksom känna att man måste ta sig igenom hela det där tornet 14 gånger för att känna att man är liksom på par med resten av spelets nivå.
Nej. Ja, men jag, som sagt, jag säger inte att ett spel inte kan vara roligt i 150 timmar eller whatever, för att uppenbarligen så, men det tog mig över 100 timmar att klara Elden Ring, och där var det bara, nej, är det slut redan? Alltså det var liksom, jag bara, det här är så jävla bra att jag vill ha ännu mer. Och det samma liksom med det var, i Witcher 3, jag satt liksom inte och bara, åh, när ska det ta slut, när ska det ta slut? För att det är liksom, alltså framförallt storyn och karaktärerna höll det spännande i hela vägen igenom. Jag skulle säga att...
Jag har också över 120 timmar Balatro som tittar tillbaka på mig.
Ja, men det är en
annan sak. Du spelar Balatro i 120 timmar?
Nej.
Jag tycker den typen av spel är en annan sak. Jag har säkert spelat typ 300 timmar av Tetris Effect. Jag har säkert spelat 2000 timmar av olika Guitar Hero-spel genom åren.
Hur mycket har du spelat Halo 5?
Du har typ 60 1200 timmar. Men liksom, det är så här, multiplayer-spel och ja. Liksom, alltså, spel som bara är liksom en väldigt specifik typ round-based grej. Liksom. Ett ja. Spel som
men där har du också liksom, där har du liksom, spelar du ett multiplayer-spel så har du liksom, du kan ha spelat hela spelet på 10 minuter. Liksom, för det är liksom, en match är liksom, man ska säga en match är som en kampanj. Liksom. Ja. Då är du klar. Och sen kan du bara lägga ifrån det.
Kan du kolla hur många timmar du har spelat Marvel Snap, Jimmy?
Det kan jag faktiskt inte göra. Men jag har nog inte spelat Marvel Snap så pass mycket att det liksom typ överstiger Battlefield 3 eller Halo 5.
Nej, men du har nog spelat det över 100 timmar.
Ja, gud, ja, definitivt. Jag spelar Marvel Snap i 100 timmar. Jag har spelat Marvel Snap varje dag sedan jag laddade ner det spelet.
Mm, precis.
Ja. Så att det är en annan sak. Det är liksom, när det är typ en story med ett narrativ som du ska hålla dig engagerad, investerad i och liksom du ska ha
som
koll på
början och slut.
Precis. Då måste, alltså, det måste vara ett exceptionellt jävla spel för att, och nu finns det folk som säger att och tycker att Rebirth är ett exceptionellt jävla spel, liksom typ så många gånger jag sett, det är ett av de bästa spelen som någonsin gjorts. Jag skrev på Twitter häromdagen att alltså, Final Fantasy 7 Rebirth hade varit dubbelt så bra om det var en fjärdedel så långt, eller hade en fjärdedel av innehållet. För att alltså, vissa av minispelen är roliga. De allra största majoriteten av dem hade jag bara, alltså de tillför ingenting. Det är bara imponerande att de existerar, för att jag tänker på hur mycket alla de här extra grejerna tillför på utvecklingskostnader och sådana grejer. Men det tillför verkligen noll för mig. Och alla de här sidouppdragen som är liksom, vi har ett monster borta, som du kan du döda den? Och så gör man det och liksom det blir ingen spännande typ grej som i Witcher, att du dödade en varulv, men den varulven var en människa som var förändrad eller förvandlad till en varulv, och nu har du dödat en människa, och den människan var sonen till en kraftfull eller mäktig politiker, och nu vill han liksom, den typen av, du vet, spännande mininarrativ som Witcher slänger på det hela tiden, där de mest liksom grundläggande ärenden man springer resulterar i spännande situationer. Det existerar inte i det här spelet.
Nej.
Det är de mest inane, jävla hjärndöda sidouppdragen. Och en gubbe bara, hej kompis, bla bla. Och
sen får du höra den jävla androiderna prata när du slåss.
Cloud.
Chadley och I've updated Mai
you come back. I wonder where we'll meet next. So many fascinating possibilities. Well, shift. Alltså det är så många av de här karaktärerna som är bara liksom, alltså Yuffie varje gång öppnar käften vill jag bara sparka ner i ansiktet. Give me the materia!
Det var liksom så att när man hade gjort alla Moogle-grejer och Cloud blir någon så här, spoiler nu, blir någon typ så här, har någon Moogle-feberdröm. Det var ju verkligen så här, man bara...
Också en sån grej som vad är syftet med detta? Alltså hur många timmar
Koopo.
Av animationsarbete och liksom allt den här las på att bara få Cloud att se ut som en Moogle i typ 3 minuter, hoppa upp i ett träd och sen hoppa ner.
Ja. Nu har vi pratat väldigt länge och vi ska också ha en spoiler-diskussion om Fallout-tv-serien. Så för alla som inte vill lyssna på det, ni kommer snart kunna bara stänga ner den här podden. Men har du förberett quizfrågor, Oliver?
Ja.
Ja, så att vi kommer nu köra ett quiz för det här avsnittet. Och när vi är klara med det så kan ni som inte vill lyssna på Fallout-tv-serie-spoiler-snack stänga av. Och för er som vill lyssna på det kan hänga på, helt enkelt. Så Oliver, nu är det dags för quiz.
Dags för quiz. Jag hoppar på helt enkelt. Eller så ska jag se. Ratchet är en Lombax. En ras av humanoid gnagarsaker som är kända för deras ingenjörskap. Vilken planet är deras hemplanet? Är det Novalis? Är det Festoon? Eller är det Veldin?
Oj! Kan du säga dem igen, Oliver?
Novalis, Festoon eller Veldin?
Och det här är alltså deras hemplanet. Mm. Inte liksom den första planeten man träffar Ratchet på.
Nej, alltså vart kommer Lombax-rasen från liksom? Novalis, Festoon eller Veldin?
Okej, jag har ett svar. Som jag inte är helt säker på att det är rätt.
Jag är inte heller helt säker. För att jag funderar lite på den här planeten som man kommer till i A Crack in Time. Eller är det den som man är på i Tools of Destruction? Ah, nu blir jag stressad för jag borde kunna det här, men jag säger Veldin.
Och Jimmy.
Okej, och jag säger Festoon, men jag var lite inne på Veldin också, men tänkte jag, Veldin känns som en planet man åker till och liksom som inte är kopplad till Lombax. Jag känner samma sak med Novalis, inte typ huvudstad eller någonting sånt, men jag säger Festoon.
Veldin är planeten Ratchet är på i första spelet, liksom där man börjar, och Festoon är rätt svar.
Åh, oh, yes!
Nej!
Novalis är huvudstaden, va? Är det inte det?
Jag vet inte.
Okej. Okay. Men alla de planeterna är väl Ratchet-planeter?
Ja, det är det. Men jag har ingen aning om vilken...
Ja, precis. Det var bra. Det var när jag hittade på de andra två. De...
Ja, men Novalis kändes som att det i så fall hade varit... Kommer låta så fånigt, för lätt. Men...
Ja, alltså jag hade haft, det enda jag hade vetat är att det inte är Veldin, för att det är den enda planeten jag från början visste, för att det är första liksom, planeten man är på i första spelet.
Ja, för jag känner också, jag bara så här, det känns som att jag har åkt till Veldin flera gånger och det känns som att jag har åkt till Novalis flera gånger och Festoon känns som att man har varit väldigt lite på. Så att, ja.
Ja, men jag tog... Just därför kändes den inte rätt.
Nej, precis. Men det var därför jag tog med Veldin som alternativ också, för att jag tänkte det är det enda jag hade känt igen. Liksom. Så att ja. Det kanske är det. Ja, i Doom får vi följa vår antihjälte Doomguy på hans korståg där det generella målet är att göra absolut slarvsylta av så många demonkräk som möjligt. Vilken av dessa stackars demoner är den sista bossen i det första spelet?
Är det... Alltså, är det Doom 2016 eller Doom 1993? 93, okej.
Okay. Ja, absolut första spelet. Är det Cyberdemon, är det Icon of Sin eller är det Doomhunter?
Ska vi se, vad var
Cyberdemon,
det?
Cyberdemon,
var...
Icon of Sin eller Doomhunter?
Alltså det här är ju verkligen inte mitt område, men Cyberdemon lät ju coolt.
Ja, det här är svårt. Jag har ju inte klarat första Doom. Jag är med spelare precis innan Doom Eternal. Jag äger alla Doom-spel dessutom. Jag har ju så här Doom 1, 2
ja, jag med.
Och 64. Men, och jag kom,
man kommer till punkten om det är nära, för mig.
Jag är nära slutet på Doom 1. Men jag tror Cyberdemon är kopplat till tvåan mer.
Nej.
Och Doomhunter. Jag säger Icon of Sin. För det känns som hårdrock typ.
Icon of Sin är ett jävligt coolt namn på en ja, demonboss. Det är tyvärr sista bossen i tvåan. Cyberdemon är rätt svår.
Yes! Ah, fan! Jag så kopplar Cyberdemon. Jag tänkte Cyberdemon känns som två. Okej, okay, ja. Icon of Sin. Ja, men jag valde lätt det coolaste namnet.
Upprättelse!
Cyberdemon är också just rätt coolt. Men jag, den tänkte jag att ja, den är lite klurig, för att Cyberdemon ser ju typ vanliga fiender i de nya spelen. Liksom.
Ja, men det var därför jag kände också att det kanske var kopplat till tvåan, för då hade de fått typ supergenetiska implantat eller något sånt, medan det var mer kött i detta. Men ja, fel kan man ha. Även om det borde vara omöjligt för mig, men det är så det.
Nu kommer den lången. I år är spektakulär ape-action rätt poppis, med Kingdom of the Planet of the Apes som presterade rätt bra på bio, och Godzilla X Kong The New Empire som är årets mest framgångsrika biofilm. Kong själv har inte fått så många särskilt bra spel, men spelversionen av Peter Jacksons remake från 2005 är faktiskt rätt uppskattat idag, med sin totala hängivenhet i inlevelse, vilket resulterar i en interface-fri upplevelse där Adrian Brody manuellt får räkna hur många kulor han har kvar i magasinet. Samt för sin tid imponerande produktionsvärde. Hur kom det sig att just Ubisoft fick uppdraget att göra spelet? 1. Peter Jackson är ett fan av Michel Ancel och hans spel Beyond Good and Evil och tyckte därför att han var det uppenbara valet för ett samarbete. 2. Ubisoft hade tidigare tackat nej till att göra spel baserat på Sagan och ringen-filmerna och ångrar sig i efterhand. Så den här gången var de tuffa i budgivningen och för rättigheterna. Eller 3. Michel Ancel och Peter Jackson träffades på BAFTA-galan, och efter att Ancel fick reda på att Jacksons nästa film var en remake av King Kong berättade han hur influensrik originalet från 30-talet var för honom och hans animationsarbete med Rayman. En vänskap baserad på ömsesidig respekt föddes, och resten är historia.
Oj, vad svårt.
Det känns ju som att det borde vara den sista med tanke på hur långt
och alla alternativ lät bra.
Jag försökte göra alla rätt långa och rimliga.
Så jag känner, jag lutar...
Förkorta ner detta då. Så 1. Peter Jackson var fan av Beyond Good and Evil. 2. Ubisoft missade på chansen för Sagan och ringen-spelen. 3. De träffades och blev kompisar på BAFTA-galan och bondade över deras kärlek till King Kong.
Jag tror att det är det första alternativet.
Jag tänkte också det första alternativet först, men Beyond Good and Evil kom 2003. Och King Kong kom 2005. Så jag undrar om det är för tajt tid däremellan. För om Peter Jackson är ett fan av Beyond Good and Evil 2, så att alltså då liksom... För King Kong är knappt... Jag tror ju knappast att det är utvecklat på typ ett år. Även om det är ett licensspel. Jag tror det måste pågå innan det. Så att jag säger nog alternativ 3.
Amanda har rätt.
Jag kan ju också fel. Aj, jävla bajs. Hur lång var utvecklingstiden på King Kong?
Det slängdes ihop väldigt snabbt. Faktiskt. Men det var för att Bill Jackson var ett fan av Michel Ancel och hans arbete. Och då specifikt med Beyond Good and Evil.
Fan, det var det alternativet jag tänkte på först, och sen så slog min hjärna knut på sig själv och jag började liksom överrationalisera vad som var rimligt. Ja, så kan det vara. Det var bra alternativ i alla fall.
Ja, tack. Men, alltså, alla är ju typ lika rimliga. Liksom. Det är ju svårt.
Jo, men det är svårt att hitta på låtsasgrejer som inte stämmer.
Ja, jo, men det...
För att det är liksom alternativ 1 och eller alternativ 2 och 3 stämmer ju inte. Och de har du hittat på själv.
Ja. Helt,
så bra jobbat.
Helt påhittat. Men då ska jag säga, Jimmy 1 poäng och Amanda 2 poäng.
Ja, vad en
så
dålig omgång.
Vi landar på 14 för Amanda, 19 för Jimmy och 17 för mig.
Fan, jag måste göra riktigt svåra frågor nästa gång så ingen får poäng.
Ja.
Det är enda chansen för mig att vinna. Och fuska. Tack för quizet, Oliver, och för er som inte vill lyssna på Fallout Spoilercast eller Spoilersnack, ni kan, säger vi hej då till er. Glöm inte att ge oss 5 stjärnor i ratings på allehanda podcastappar så att folk hittar mer till oss och kan ställa mer intressanta frågor. Tack Jeremia som ställer frågor till oss. Ni kan också mejla till oss, kontakta spelat.com eller följa oss på sociala medier, på Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, och gå in på learning.se och kommentera där. Hej då till er! Och nu har det blivit dags för vårt spoilersnack av tv-serien Fallout tagning 2, för att för 2 veckor sedan så spelade vi faktiskt in det här och något hände med Olivers inspelning så att det blev inte inspelat från hans sida, och då kunde vi såklart inte släppa det för att Så mycket pratade inte jag och Amanda att vi bara kunde klippa bort Oliver.
Det var lagom,
från hela det
lagom
snacket.
Frustrerande. För där hade vi ändå pratat om det typ en halvtimme eller något sån där skit.
Yes. Och nu är vi här igen och ska prata om Fallout-tv-serien.
Ja.
Som jag tror att ingen av oss egentligen såg så här jättemycket fram emot på förhand.
Herregud,
men när vi har sett det så är vi väldigt så här positivt överraskade och tycker att den är riktigt bra.
Ja, den är bra.
Och där var det snacket slut.
Ja, precis. Men, för jag känner mig så här att jag tror att jag är nog det största Fallout-fanet här.
Jag skulle inte säga att jag är Fallout-fan alls.
Nej, och jag gillar ju verkligen, alltså jag har inte spelat Fallout 1 och 2 eller Tactics, utan jag har ju spelat Fallout sen Bethesdas liksom tog över den serien.
Oh.
Och jag älskar Fallout 3 och jag tycker att Fallout New Vegas är riktigt bra och jag tycker att Fallout 4 också är bra. Och jag kände så att liksom, det är inte tv-spelsadaption, eller filmadaption eller tv-serieadaption av tv-spel har inte alltid varit jättelyckad, utan det är först på senare år som det har blivit riktigt bra, liksom med Last of Us, Arcane. Jag vet att många tycker om Twisted Metal. Halo-serien är ju inget att hänga i granen dock. Den är ju faktiskt rätt så kackig. Men liksom det har börjat komma nu och liksom det känns som att Hollywood mer riktar in sig på liksom spel, för att de har väl tömt ut alla andra IP:n eftersom de inte kan komma på originella idéer än, så nu är det liksom tv-spelen är kvar. Det är väl liksom där den framtida guldgruvan finns tills de har tömt ut det också. Men jag måste ändå säga att hur överraskad jag är över att tv-serien håller tonen från spelen väldigt bra utan att liksom väger över och blir larvigt åt endera hållet. Liksom. För att jag var ju rädd att, liksom, att humorn skulle förstöra det.
Ja, men precis. Alltså, jag är ju inte ett Fallout-fan av den anledningen att jag har spelat i stort sett ingenting av alltså de vanliga spelen.
Mm.
Jag har ju spelat Fallout Shelter. Och det är ju knark för mig och väldigt svårt att lägga ifrån sig, och jag har liksom fastnat i det träsket väldigt många gånger. Och det är ju väldigt tillfredsställande att liksom se sitt valv växa och dessutom se alla dwellers utveckla sina förmågor, förbättra färdigheter, fortplanta sig och liknande. Men jag har ju liksom inte tagit del av alltså Fallout på riktigt så att säga, utan jag har ju bara tagit del av en rolig idé som sagt, väldigt många väldigt lätt fastnar i. Men jag tycker också att det var en väldigt bra balansgång mellan de här allvarsamma bitarna och det humoristiska, för det blev liksom aldrig för löjligt, vilket det känns som att det ofta är en risk för när det gäller spel, liksom att referenserna blir för skrivande på näsan eller att det liksom blir lite för töntigt på något sätt. Och jag tycker liksom att de seriösa bitarna knöts ihop väldigt snyggt. Liksom hela det här med hur valven är uppbyggda, hur de upprättades, hur de fungerar. Hela mysteriet bakom det var ju liksom väldigt intrikat. Och det tog ju i stort sett hela resan innan man fick ta del av nästintill hela sanningen. Och det tyckte jag liksom var väldigt imponerande, för att man får liksom inte det levererat i början bara, och sen så får man liksom se vad som händer längs med vägens gång, utan det finns ju tre stycken väldigt tydliga spår. Och det ena är ju det här valvmysteriet då, som en sidokaraktär skulle man ändå kunna säga att det är i Norm börjar nysta i. En ganska misslyckad person egentligen som aldrig har varit engagerad i något. Men när han liksom börjar känna sina löss på gången så börjar han liksom bryta sig in i systemen och bara måste ta reda på vad det är liksom som har hänt i de närliggande valven.
Jag skulle ändå vilja promota Norm till att vara en huvudkaraktär. Jag tycker ändå att hans storyline var typ en av de mest spännande delarna i hela serien.
Ja, men absolut.
Och något som jag verkligen trodde att jag inte skulle... Alltså på förhand, eller när du liksom börjar kolla på scenen, så känner jag att men det som händer i valvet, det är inte riktigt det man får se, men vi ser ut det i Wasteland och liksom vad som händer där. Men det blev, till slut så tycker jag ändå att det mysteriet de hade med de här tre valven som sitter ihop var ju väldigt, väldigt spännande.
Ja, absolut.
Och typ en av de delarna jag såg mest fram emot när man kollade.
Alltså visst, på ett sätt skulle man väl kunna säga att han var en huvudkaraktär just på grund av att han fick ganska så mycket utrymme ändå liksom, och att hela den grenen var tillägnad honom. Men samtidigt så känns det ju som att det är ju främst Lucy som kanske är så den primära huvudkaraktären. Och liksom hennes resa då i att få tillbaka sin pappa. Och på vägens gång så träffar hon ju Maximus till exempel då. Och även Gulen.
Ja, och då ska man ju säga att Lucy är ju liksom det här seriens liksom protagonist i det avseende att hon är mest lik hur man själv spelar Fallout. Du börjar som den här liksom voltvällen i ett valv och något händer som gör att du måste liksom ta dig ut ur det här valvet. Och sen så får du liksom uppleva världen genom det då. Och det är väl typ det som Lucy är.
Ja, men precis. Och det jag uppskattar väldigt mycket med tv-serien i sig var liksom att det här är inte hjältar på något sätt i alltså dess, om vi säger rätta bemärkelse. Utan det är lite anti-hjältestatus och inte perfekta karaktärer och dessutom karaktärer som får ha ganska så tydliga fel och brister. Vi har ju till exempel Lucy då som ändå ska uppfattas som en väldigt vanlig person. En kanske idealisk person i valvvärlden. Och hon förväntar ju sig att omvärlden ska agera i enlighet med hennes moraliska kompass. Och hon har ju liksom ingen verklighetsförankring när hon kommer ut ur valvet. För att hon har ju liksom bara blivit matad med det hon känner där nerifrån. Och hennes pappa har sagt till henne vad de andra äldre som kom innan henne har lärt henne. Och hon har ju liksom en väldigt naivistisk syn och en väldigt förskönad världsbild. Och hon hamnar ju ändå i situationer där hon måste fatta svåra beslut och behöver göra hemska saker. Och det gör ju liksom att den här idealiska, perfekta personen på något sätt får ett mörker.
Jag tycker även det med Lucy, jag menar, även om hon ska vara den här naiva, liksom lite blåögda karaktären som kommer ut i valvet och liksom tänker sig att oh, men jag lyckas.
Hon är ju handlingskraftig.
Ja, men precis. Hon är inte liksom, hon är heller inte uppfostrad liksom med det att hon inte ska ta tag i skit. Liksom, för att det är inga problem liksom, att typ dissekera djur och typ mörda någon för att hon behöver göra det. Liksom ta till våld bara för att den situationen kräver det. Utan hon är ju väldigt liksom, ja, men som du säger, handlingskraftig.
Precis, hon ska ju leverera ett huvud på en vetenskapsman just på grund av att det som han har i sitt huvud är väldigt värdefullt.
Mm.
Och då sågar hon av hans huvud och tar med sig det liksom, för att kroppen är för otymplig att bära av sig själv. Och i ett tidigt skede så blir ju det valvet som hon huserar i attackerat. Och det springer ju liksom ur ett arrangerat äktenskap mellan henne och en man som attackerar henne och hugger henne liksom i magen. Och hon lyckas liksom desarmera honom och få tag liksom i ett stimpack och liksom hela sig själv och ta sig sedan ut i valvet för att rädda de andra. Det är ju där man också ser liksom, precis som jag sa tidigare, att Norm är ju kanske också en ganska liksom så här mesig karaktär, för han gick ju bara och gömde sig. Men samtidigt så vet man ju att det är så människor fungerar. Människor fungerar mycket på instinkter och allas instinkter är olika. Folk är bra på olika saker, folk kan olika saker. Han är liksom bra på att lösa mysterium, men han är också en fegis.
Mm.
Medan Lucy till exempel, hon har liksom en helt annan infallsvinkel.
Mm. Vilken karaktär tyckte du bäst om, Oliver?
Ghoul. Enough said.
Cool. Cool.
Kommer inte ihåg vad han hette. Men jag gillar Walton Goggins väldigt mycket. Så att, han har en karisma som jag dras åt. Så att, hade Ghoul spelat som en sämre skådis så hade jag kanske sagt något annat. Men nu är det Walton Goggins. Och, jag är mer... Jag var faktiskt väldigt investerad i hans liksom, backstory. Liksom innan jorden gick åt helvete.
Mm. Och det är ju väldigt spännande i CV-scenen just för att de liksom tar tag i saker som hände innan. Och det var det jag lite orolig för när folk har börjat titta på den och börjat säga så här, ah, men det är väldigt mycket som utspelar sig liksom i nutid då. Och jag var så här, ah, men jag vill ju se Wasteland, men jag tycker att det har de också skött väldigt, väldigt snyggt.
Ja, men bra ratio.
Men precis, för det tar inte över.
Mm.
Det är en bra ratio på pre och post nukes.
Ja. Och det som också jag tror serien tjänar på också, att det är ju liksom det försöker inte liksom ta samma berättelse som redan finns i ett spel och liksom säga att Nej. Det här är liksom Fallout 1 i tv-serieform, utan det är så att det här utspelar sig i Fallout-universumet i samma universum som spelen utspelar sig, så det liksom blir en egen historia i den här världen.
Mm.
Vilket ger dem också ett lite fria tyglar till att de berättar lite vad de vill, samtidigt som de kanske ska förhålla sig till saker som faktiskt har hänt också.
Alltså Fallout är ju ett sånt
ja, men precis.
IP som gör sig bra för den typen av historieberättande, eftersom att Fallout aldrig har handlat om en specifik karaktär. Nej. Det hade varit svårt liksom att rättfärdiga att göra liksom en serie adaptation på The Last of Us och inte berätta Joel och Ellies berättelse. För att utan dem är det bara liksom vilken...
Du kan lika bara kolla på Walking Dead.
Ja, men precis. Liksom, utan Joel och Ellies berättelse är det liksom som, kan det vara vilken liksom zombie apokalyps berättelse som helst. Medans Fallout så är det är liksom världen som är huvudrollen liksom genom hela serien. Och det finns liksom så mycket som liksom så etablerade fraktioner som typ Brotherhood of Steel och sånt och The Conclave eller vad det kallas som man kan liksom peta i och peta in originella karaktärer i. Jag sa för några veckor sedan att jag var inte riktigt liksom emotionellt investerad i serien förrän mot sista avsnittet, och att det liksom kanske var det liksom stora, eller det enda stora minuset jag hade med serien var liksom att känslomässigt så kom det igång i sista avsnittet när Lucy kommer ikapp sin pappa och får reda på en del obekväma sanningar om honom och hennes mamma, och liksom när man tittar på den här zombien eller vad det är som sitter vid bordet fastkedjad, och man inser att det är hennes mamma, liksom hjärtat sjunker och man bara, alltså det där är fucked up liksom. Då kände jag, okej, jag gillade karaktärerna från start, men nu känner jag för dem liksom. Jag ser fram emot att se hur de fortsätter det, för att liksom, alltså, jag tycker att den här säsongen var en ganska liksom jag ska inte säga contained, men liksom en ganska tillfredsställande liksom bit av berättelse som sen lämnas öppet för att fortsätta liksom. Det är uppenbarligen inte slut, men jag känner mig också liksom ganska nöjd när det var klart.
Ja, det är inte så att liksom att Lucy hittar inte sin pappa.
Precis.
Utan han är här istället, så att nu vad händer då? Utan liksom
de
det som hon ger sig bra för att göra.
Ja.
Pappan är ett annat slott.
Ja,
de frågor som etableras i första avsnittet får liksom ett svar innan säsongen slut, och sen så kommer det nya såklart. Så att liksom, det är som en jakt för sanning, och sen så skiftar det om till en konflikt.
Det är inte som typ när jag började kolla på Lost när det gick på tv, och jag tänkte säga, jag längtar tills den här säsongen är slut så man får veta hur de kommer av ön.
Nej.
Det får man inte veta förrän 3 år senare, och sen ytterligare 3 år för att veta vad fan allt betydde.
Nej, precis, eller The Leftovers på tal om Damon Lindelof. Ja, nej, alltså välgjort, välproducerat, välskrivet, alla skådisarna är riktigt vassa. Och den är rolig liksom, alltså den är inte så här jobbigt rolig där allting ska vara ett skämt, men den liksom, den har en viss lättsamhet.
Det är lite så här dramakomedi över det hela. Liksom.
Ja.
Man kan röra ganska svåra ämnen, och sen kan man ändå fortfarande liksom sätta in små skämt där.
Garvas, jag
ja, men precis. Det är ju inte trilla på bananskalet roligt. Liksom.
Nej.
Garvas, jag dog när jag tror det var andra avsnittet när den här när Maximus får sitt första liksom squire-uppdrag, och han landar och det kommer en björn. Och man tänker att nu ska jag få se vad de här liksom jätteriddarna kan gå för. Han bara, bara vänder på ryggen och bara springer och bara fuck, shit, fuck. Med sin liksom modifierade Darth Vader röst. Bara fuck, shit, no, fuck. Michael Rappaport.
Jag tycker ju att det är väldigt roligt när Lucy kommer till den här vapenhandlaren. Och den liksom syrliga gamla tanten säger, jaha ja, du har alla fingrar, det måste ju vara trevligt. Ja.
Oh, all 10 fingers must be nice.
Och det är bara roligt också, utan att anstränga sig, liksom, som bara den här grejen när han säger typ, du måste gå av mitt huvud. Vilket är en sån jävla bizarr grej att säga till någon. Liksom. Det är ingen som skattar i scenen, men jag skattar för jag bara, what the fuck? Du måste hugga av mitt huvud, du behöver inte kroppen, du måste leverera mitt huvud. Och så ser man då liksom gå runt med huvudet på, i bältet. Liksom. Bara en sån bizarr, obscen grej.
Ja, och det kommer ju också liksom att karaktärerna lyckas ju sälja in det som att det här jag ber dig att göra, det är liksom inte, jag tror på det. Så då tror du på det och det smittar av sig att vi tror på det. Det liksom blir inte så här bara att ja, men nu är det gud vad löjligt. Liksom. Utan det är liksom, i kontexten till den här världen, it makes sense. Även om det är absurt.
Det enda skämtet som jag bara, alltså, jag kan inte fatta att någon skrev. Det här är jag svårt liksom att köpa. Det är någon säger, should we have sex? Och han säger, what with my cock? Yeah. Well, och så börjar han liksom gå på en lång tirade om att liksom, alltså den är äcklig typ. Jag har hört att vissa killar typ sväller upp och typ exploderar, men det hände inte mig liksom. Jag bara, alltså, okej, ni hade inte sex, Ed, men du är fan inte dum i huvudet.
Men det är för att Maximus är dum. Ja, men han är korkad. Ja, om han hade kollat på hans fact sheet så är han liksom, han är stupid.
Han är inte
det är den enda förklaringen.
Han är inte den skarpaste, men alltså, han är ju för fan ingen simpleton liksom, alltså.
Ja, men han är som din karaktär i The Outer Worlds.
Till och med Forrest Gump vet hur man knullar. Alltså, I may not be a smart man, but I know what love is. Och så har vi den här killen som kan laga en jävla power armor med så här nucleus och skit. Och bara, ah, nej, jag har hört att balle. Har du aldrig haft stånd?
Eller? Han kanske är, vad heter det, impotent?
Ja.
Förmodligen inte.
Och asexuell. Nej, men jag vet inte. Nej, men jag förstår vad du menar.
Alltså, liksom, men, skämtet är liksom att de här människorna aldrig liksom pratat om sex. Men vissa grejer. Alltså det finns liksom studier på att liksom spädbarn har sexuella reaktioner liksom.
Jo, men jag antar liksom att det här också ska avspegla att han har liksom varit i en väldigt avskärmad värld där han inte har stött på någon form av liksom så här sexuell konfrontation, om man säger så, medan Lucy också är i en jätteavskärmad värld, men där hon å andra sidan har allting. Alltså nästan som i ett regelverk, alltså allting blir väldigt rätt fram för henne. Allting är liksom nästan till så här förplanerat, som med det här äktenskapet till exempel i början, att okej, där förväntas det här och det här, här förväntas samlag, här förväntas att vi ska göra det här och så vidare. Det är liksom som en lista som bockas av, och för henne så är det naturligt, för honom så blir det väldigt förvirrande, och jag kan ändå på sätt och vis köpa det.
Ja, den delen är jag med på. Jag fattar poängen. Jag bara kan inte köpa att den är grown ass man liksom, som inte vet vad ejakulation är. Eller, alltså det är inte ovanligt att treåringen.
Du vet ju vad det är. Du har ju liksom upplevt det. Han kanske tycker att det är jätteläskigt och obehagligt och förstår liksom inte vad det är som händer.
Det är inte onormalt.
Han har liksom aldrig behövt använda den.
Nej, okej, men det är inte onormalt att liksom 4-åringar upptäcker onani. De fattar inte vad det är, men de vet att det är gött. Liksom. Man har hört berättelser om folk som sitter liksom och pillar på klittan i kyrkan. Liksom bara, och alla bara, nej, sluta, inte så. Bara, va? Det bara känns bra. Och de fattar inte vad som är fel. Så hela är liksom att man är typ förvirrad över att en kvinna man typ knappt känner bara säger, ska vi knulla? Det är jag med på. Liksom. Men just det att man inte är medveten om sin, hur sin egen kropp. Alltså, då är man fan. Alltså, nej, jag köpte inte det.
Jag gillar att Olivers också första så här, typ, vad är skådeplatsen för här när man upptäcker sin egen liksom, sexuella känslor? Det är i kyrkan.
Nej, men jag bara läste på Reddit. Så här, subreddit Reddit and Confession. Att en tjej som berättade att hon satt onanera liksom som 4-åring typ. På alla platser, liksom vart man än var. Och alla sa åt henne att sluta, men det var ingen som sa varför. Liksom. Bara det är fult, bara varför. För att man pratat med ungarna om det. Men nej, alltså, och det som faktiskt får henne, han bara, åh, ska vi knulla nu? Det är att han börjar äta ostron. Det är hans liksom awakening. Då faller poletten ner, liksom. Men nej. I övrigt så tycker jag humorn fungerar alldeles utmärkt. Och som sagt, mycket av det liksom är effortless. Det är liksom, det är en av de liksom grejerna som verkligen är skrivet som ett, du vet, det är skrivet som ett skämt. Inte någonting som har liksom en humoristisk underton. Liksom. Men jag gillar serien. Jag positivt överraskad. Jag trodde inte att jag skulle tycka om den så mycket som jag gjorde. Jag tycker inte att den är liksom bättre än The Last of Us eller typ det bästa jag sett på tv i år eller något sånt. Men liksom för att vara en adaptation på Fallout så tycker jag liksom att de satte det verkligen. De satte tonen. Och nu finns det säkert folk som är liksom riktigt så här nitiska Fallout-fans som bara de satte Bethesda Fallout-tonen. Liksom. Det var någonting helt annat innan Bethesda kom in. Men bara det lilla jag kan om Fallout så tycker jag att det känns som att vi är i Fallout-universumet nu. Liksom, med blåa jumpsuitsen och Pip-Boys och med healing injectors eller vad det är. Med liksom detaljerna som stilistiskt placerar oss i Fallout-världen. Med karaktärer som man tycker om att följa. Jag tycker, alltså Lucy är ju hur charmig som helst. Och alla de här grejerna som hon är liksom oblivious till köper jag helt och hållet. Som att liksom, hon försöker liksom snacka ner en gunslinger liksom i det här typ, alltså när han börjar skjuta folk och hon bara, ja nu tycker jag att vi ska lugna ner oss lite och jag tycker eftersom att det är du som är the main aggressor så måste jag tyvärr, min heder compels me to challenge you and say lay down your weapon or else I'll have to use force bla bla, liksom, alltså för att det är den världen hon är uppväxt i. Och det blir en väldigt kul kontrast och det är kul att liksom följa henne på den här resan att upptäcka vad världen faktiskt är, liksom där alla sviker varandra, men hon låter sig inte falla till det planet. Som liksom är ganska bra scen efter att Ghoul liksom har typ sålt henne för den här drogen han behöver för att hålla sig mänsklig liksom mentalt. Och hon kommer ut och han är liksom kollapsad och hon väljer liksom trots att efter att han hade typ huggit av hennes finger och sålt henne för liksom personlig vinning så gav hon honom medicinen och sa liksom att jag förstår att det är liksom djungens lag här ute men jag tycker inte sjunka till det. Och så det är väldigt lätt att heja på.
Och det är bekräftat att det kommer säsong 2 också.
Ja, men det har ju varit oerhört framgångsrik för Amazon.
Verkligen, det är bara Sagan om ringen-serien som man lägger högre. Och då är den här serien 7 resor bättre än Sagan om ringen-serien.
Sagan om ringen-serien som alla älskar.
Alltså,
ska ni se den?
Var du sarkastisk nu?
Ja.
ja, vi kommer definitivt se säsong 2. Jag tyckte inte att serien var dålig.
Nej, inte heller. Jag bara, men alltså, man ser så jävla mycket liksom, negativitet online. Alltså, det är alltid så liksom, att de med minst liv sitter mest och skriker på internet. man ska...
Ja, men det är samma sak nu när Furiosa-filmen inte har gått så bra på box office och då skyller de på att det är för att det är Furiosa i huvudrollen och inte Max.
Ja, Och när jag har också sett liksom ett vanligt argument är att folk vill inte se prequels, för det, när vi vet liksom att karaktären överlever så finns det ingen drama. Och jag känner bara att alltså, i så fall hade inte Titanic funkat bara för att du vet att båten sjunker.
Spoiler som liksom, kanske slog isbjörnet den
här inte gången. Nog med att du vet att båten sjunker. I början får man se huvudkaraktären Rose som en gammal käring, som man vet att hon kommer överleva båten också. Och så sitter man där i 3 timmar och bara liksom, vem fan bryr sig om vad som händer med de här människorna? Vi vet ju att Rose överlever.
Ja, och sen hur spännande karaktär var Max i Fury Road till exempel?
Ja, det är också en annan motargument där liksom, när folk säger typ att om jag vill inte se en Mad Max-film som inte handlar om Max. Jag bara, alltså, den enda Mad Max-film som har handlat om Max är första filmen, arguably. I övrigt så är det bara att han dyker upp på ställen där saker händer som är utom hans kontroll och han bara dras med liksom.
Ja.
Alltså, jag är inte jätteinvesterad i det universumet. Jag vet inte, det finns inte så jättemycket som jag dras till där, och jag förstår ju att folk tycker mycket om Fury Road. Men alltså, jag tyckte att det var en bra film, men det var liksom ingenting som jag ser som någon form av överväldigande upplevelse på något sätt. Men jag gillade ju Furiosa mer. Jag tyckte verkligen att även att det finns partier som kanske kunde gjort lite annorlunda, eller att den kanske kunde kortats ner en bit och gjort vissa saker lite tajtare, så uppskattar jag ändå den filmen mer. Och jag tycker liksom att det är spännande att se hur hon blev den hon blev.
Men så här, enkelt sett är det så att de flesta av de här kommentarerna, det är personer som försöker dölja sin misogyni.
Såklart.
För att hade det varit, hade den här filmen inte handlat om Fury Road, så säger att det hade varit liksom Chris Hemsworth som var liksom the poster boy och det var honom det handlade om, så hade ingen sagt så här, vi saknar Max. Det är liksom, det är av samma anledning som folk säger att anledningen till att MCU har gått sämre nu, det är för att de försöker promota kvinnliga hjältar.
Alltså det finns absolut sådana, men alltså, för att vara lite devil's advocate här, nu vet jag liksom att det finns, jag menar, när det började snacka om att Chris Pratt skulle ta över för Indiana Jones, var ju liksom folk helt bara, vad fan, i världens sämsta idé. Och då handlar det om att det är fortfarande en snubbe liksom.
Jo, men då hade han ju också tagit över Indiana Jones-rollen. Det är också skillnad.
Ja, jo, men
det är inte som att att Mad Max är, alltså att Anna Taylor-Joy spelar Mad Max. Att Max är nu till exempel en kvinna.
Nej, alltså
Du hade blivit ännu mer ramaskri, tror jag, från den
ja,
typen.
Definitivt.
Men alltså, det är så här, det är inte på grund av Furiosa som filmen egentligen går dåligt. För att just nu går ju typ alla biofilmer rätt så dåligt.
Ja, men alltså,
för att det är svindyrt att gå på bio.
Ja, jag kollar liksom på så här kommentarer på varje gång det kommer nyheter om box office flops och grejer. Och liksom det är så många som säger, jag väntar på streaming. Det är många som säger, det är för dyrt. Många som säger att jag gillar inte bio bara för att liksom, jag gillar inte att sitta bland folk som sitter och gapar och skriker. Folk går inte på bio i samma utsträckning längre. Nu med streaming.
Nej, men jag tror absolut att det är priset som är störst. För jag lyssnade på en annan podd där de pratade om exakt samma problem. Och det var typ så att för typ 10 år sedan då kostade en biobiljett typ $8.
Mm.
Och nu är det liksom så här att jag tror han gick på Furiosa så kostade det typ 21 och någonting dollar.
Mm.
Och det är liksom utan snacks. Så att liksom att gå på bio blir typ $400, för $40. Mm. Och det är ganska mycket pengar liksom. Ja. Det är samma sak, alltså här kostar biobiljetten 160 spänn. Och ska du köpa liksom mer grejer efter det, så är det liksom, alltså ett biobesök blir typ så här det kan ju bli liksom upp mot 600 spänn för 2 pers, det är ganska mycket pengar. Och så väntar du bara 3 månader på streaming och du betalar typ 120 spänn i månaden för att kunna se den.
Mm, ja, men precis.
Plus allt annat.
För att,
och nu gick vi ju serien på bio för att vi gillar att se på bio och vi har råd att gå.
Ja, för alla är inte liksom bioupplevelsen helig. Liksom att ha en stor duk och de här stora högtalarna. Liksom, för många är liksom som känner bara, men jag ser helst film hemma. Liksom, det är mitt favorit.
Jag tror att covid-19 gjorde nog en hel del med samhället som man kanske inte riktigt har tänkt på. Alltså det är samma sak i gymbranschen. Så märker jag ju väldigt mycket av sviten av covid-19 fortfarande, just på grund av att folk började träna på andra tider. Folk började prioritera sin träning på ett annat sätt.
Mm.
Folk kanske började träna hemma, ja. Folk tränar utomhus. Så till exempel om vi säger gruppträningssammanhang, så märker man jättetydligt att folk tränar inte det i samma utsträckning, utan det är fullare just på gymmet när det liksom är så att säga primetime. Man märker liksom att det är många som har ändrat inriktning, att de kanske tränade gruppträning tidigare, men de har märkt liksom att de kan lägga sin träning på en annan tid när det passar dem bättre. Det kanske är anslutning till sina barns träning, det kan vara någon sport eller liknande. Det kanske är helt enkelt att de föredrar att träna innan jobbet och har kommit på att men jag kan faktiskt träna på egen hand, jag behöver inte ha en instruktör med mig. Och då kanske det är liksom den bekvämare lösningen. Det är ju samma sak med att arbeta hemma och liksom arbeta hybrid för den delen, liksom att man delar upp jobbet. Jag tror att det är lite samma sak här med bioupplevelsen, att man har märkt att ja, men det är så himla bekvämt att sitta och vänta på filmen hemma. Mm. Jag kan ta den lite senare. Världen går inte under för att inte jag ser filmen dag ett. Och vi var ju på bio förra veckan och såg Furiosa och vi var de enda som var där.
Ja,
ja det var faktiskt sjukt.
En
var
liksom fredagkväll.
Här, fredagkväll, samma
premiärveckan.
Ja, men fredagkvälls... Ja, premiärveckan, fredag kväll och det var ingen där. Och jag var lite orolig. Jag var så här, oj, jag har inte bokat biljetter. Jag hoppas det liksom finns bra platser kvar. Och så när jag bokade så bara, ja, det är tomt. Ja, okej, men det brukar väl alltid dyka upp någon när man går liksom. Men nej, vi var helt själva.
Ja. Alltså, för mig är... Bioupplevelsen är väldigt viktig för mig. Jag har aldrig sett en film som inte är bättre på bio än vad den är hemma. Liksom, alltså upplevelsen av att se... Fury Road exempelvis. Nu har inte jag sett Fury Road för att jag har lovat att se den med Adam. Han kommer på besök nästa vecka. Annars hade jag sett den. Men typ, alltså Fury Road är... Eller senast Dune 2, liksom hela lyriska jag var över den. Och det är inte säkert att jag hade varit lika lyrisk om jag hade sett den hemma på min visserligen jävligt stora tv nu. Men liksom med det ljudet och liksom atmosfären liksom, alltså det, för mig gör det någonting att se någonting i en stor grupp av människor, liksom att man delar ett ögonblick med folk.
Alltså jag gillar också att gå på bio. Jag tycker liksom inte att alla filmer som är nya som jag vill se måste ses på bio, utan det kan ju liksom vara att man väljer de som man tycker känns mest viktiga. Jag hade ju en period där jag gick väldigt mycket på bio, alltså hutlöst mycket faktiskt, just på grund av att jag jobbade i centrala Göteborg och ibland så kunde det vara liksom att jag jobbade både förmiddag och eftermiddag, sen hade jag liksom ett glapp mitt på dagen och då gick jag på lunchbio till exempel, ja. En tisdag. Och det var inga konstigheter. Men jag vet ju till exempel när jag såg Bohemian Rhapsody i London, och det var liksom en helt säregen upplevelse där. Jag kommer inte jag ihåg naturligtvis vad den biografen heter. Den ligger ju i närheten av Leicester Square om inte jag missminner mig. Men där har de liksom ett specifikt ljudsystem som liksom ska framhäva det i upplevelsen.
Mm.
Och jag tyckte ju verkligen att det gjorde någonting för den filmen. Jag kommer inte ihåg om jag har sett den någon mer gång efter det. Eller om jag bara faktiskt har sett klipp. Men det var väldigt speciellt. Måste
absolut.
Jag
säger att London liksom är Queen och ser det liksom Wembley spelningen liksom med alltså, ifall du är någon som är typ miljonär och har ett hemma biosystem för typ 1,5 miljoner, då förstår jag liksom att bioupplevelsen är liksom, då har du din bioupplevelse hemma. Nej, det gör något typ liksom som Dunkirk liksom, när han ligger där i sanden och bomberna bara kommer närmare och liksom det öronbedövande högt. Om man verkligen är inne i scenen liksom. Eller som, nu får jag säga, när jag såg Endgame på bio så hade jag oturen att hamna på raden framför typ 6 tjejer som grät hela filmen. Varenda lilla referens. Du vet, alltså verkligen bokstav. Alltså oavbrutet skrikgråta över allting. Och det är svårt att bli sur också, för att jag bara, det här är typ unga tjejer som typ tycker att det här är det bästa de har någonsin sett hela sitt liv. Och de har bara svårt liksom att hålla inne sin excitement. Så alltså, jag tycker det var en gringubbe som bara, kan ni dumpa er eller? Så jag härdade ut. Men det är ändå någonting liksom när Mjölnir yxan eller hammaren lyfts upp och Captain America fångar den och liksom publiken börjar liksom vråla. Det är någonting visst med det liksom. Och nej, så att alltså,
kommer aldrig glömma när jag såg Wolf of Wall Street på bio och Margot Robbie kommer ut helt naken och en tjej i publiken bara
View hette den biografen för övrigt.
View, ja.
Ja. Nej, men nu har vi snackat jättelänge. Så att jag tror att det är dags att vi sätter på locket här och säger hej då.
Ja.
Tack för er som har hängt med så här länge. Så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Hej då.
Tack och hej.
Puss i ömskan.